tog han fram puffran och hörde mantrörelsen och satte den på min panna. Mm. Och bara, nu är det inte så kaxig va? Och jag visste inte liksom vad jag skulle göra.
Dagens avsnitt sponsras av Aurora Optimal Health och naturprodukter.se. Och med koden BROTTARBRODER kan ni få 10% rabatt på naturprodukter.se. De har ett sortiment med över 3000 artiklar inom vitaminer, mineraler och träningssupplement bland annat. Och glöm inte att gå in och följa och dela och på alla sätt och vis sprida podden, för det är otroligt viktigt för oss.
Och sen, Brottabröder finns där böcker finns att köpa, där vi berättar om vårt liv, våran historia, det har varit med om för att inspirera andra människor. Och sen har vi faktiskt en bok till här idag. Mer än bara tunnelbanenättan med Jeanette Höglund, som vi också rekommenderar verkligen. En inspirerande och bra bok.
Om man skulle ha följt dagens gäst med livekamera från tonåren fram till idag, så skulle nog inte hennes liv likna någon annans. När hon stått i livets vägkorsningar tycks hon alltid ha valt det minst vanliga och bekväma alternativet. Hon bröt tidigt barriärer som öppnat vägen för en hel generation kvinnor. Genom att ge sig in i säkerhetsbranschen med uppdrag som dörrvakt, säkerhetsvakt och livvakt har hon till och med fått den mest konservativa mannen att förstå att kvinnor kan vara minst lika bra lämpade på dessa positioner. Det handlar inte om kön, utan vem man är som person. Och om fysiken ibland är en begränsande faktor, så kan det kompenseras 100 gånger om av ett stort intellekt, en god verbal förmåga blandat med en instinkt om att lösa konflikter med kärlek istället för med våld. Att lösa just saker med kärlek, och inte minst för det mest utsatta, har gått som en röd tråd i hennes liv. 2016 startade hon organisationen Vid din sida, som har som primär uppgift att hjälpa hemlösa och fattiga pensionärer. För den stora massan blev hon kanske känd genom programmet Tunnelbanan. Men som titeln på hennes bok avslöjar, så är hon så mycket mer än bara den där tjejen i tunnelbanan. Vi är ivriga att få höra mer om hennes galna liv, på allt från lyxkryssare till det hon sett när resten av Stockholm ligger och sover. Utan att känna henne på förhand så kan vi säga till er lyssnare att det redan nu strålar en viss typ av energi här i rummet. En varm energi. Ja, det känns som att hela Sveriges fina mamma sitter här framför oss. Dags att hälsa henne varmt välkommen. Det är en stor ära att ha dig här. Jeanette Höglund, a.k.a. Tunnelbanenättan.
Fan vad fint, alltså, jag blev rörd nu.
Hela Sveriges mamma.
Fy fan vad gammal jag är. Nej, det
vi sa inte mormor.
Nej, det sa ni inte. Nej, vad roligt, tack, jättefint.
Ja, helt underbart att ha det här.
Tack.
Och nu sa ju Jimmy i texten att vi känner inte det, men vi känner ju faktiskt varandra lite grann, precis. I alla fall du och jag. Från den tiden när du stod dörrvakt på Café Opera, och jag sprang där ibland med mina polare.
För mycket nu. Visst tror jag att du var seriös
idrottsman. Man skötte sig faktiskt.
Ja, men vi hade viloperioder också.
Tålde han inte en folk redan då? Eller? Alltså,
jo, men alltså, du har alltid varit en skötsam gäst. Liksom. Såg aldrig dig ragla ut från krogen faktiskt. Men glad liksom. Du har alltid varit glad.
Det var ju bara
vänlig, stor famn. Men alltid liksom.
Och det var ju också, framförallt när man såg dig, då blev man ju extra glad. Men jag måste säga,
är du rädd? Nej.
Nej, men du var ju Sveriges snyggaste dörrvakt. Jaså,
vad kul.
Utan konkurrens.
Fanns inga säger.
Jo, ja, det fanns det. Och sen så, precis som också Jimmy var inne på i texten här, han sa hela Sveriges mamma, alltså du har alltid utstrålat en sån otrolig värme och se människor. Och alltid när det hände någonting i dörren och det kunde vara bråk eller någon gjorde illa, så fanns du alltid där med din värme på något sätt. Är det någonting som liksom har funnits med dig ända sedan du var liten?
Ja, men jag har ju vuxit upp i en mamma som var likadan, att alltid ge kärlek liksom. Så att jag tror att det löser ju så mycket mer än våld. Och jag menar, det, man ser alldeles för mycket av den. Och jag tror på det här att man kan prata först och ge en kram liksom. Det kan avväpna den tuffaste, att bara lägga en hand på axeln. Så att det, jag har lärt mig den hårda vägen och sett för mycket i krogen, och jag tänkte att jag tar med mig den jag är och liksom jobbar på det sätt jag gör, så har det gått ganska bra.
Men för jag minns ett tillfälle när det blev världens slagsmål utanför Café Opera, och det var världens gäng som kom, och alla vakter, de blev så rädda så de typ sprang därifrån. De vågade inte gå in och agera. Men du bara sprang rakt in och ryckte bort folk.
Nu är det liksom, på.
Nej. Det var, kom ihåg det specifika tillfället.
Men gud.
Ja, det var inte så att vakterna sprang in. Men de var lite försiktiga. Ja. För det var ett stort gäng. Sådär. Ja. Men du tvekade aldrig. Du bara rakt in och började dra i folk och fick stopp på det här bråket.
Ja, man vill inte se dem. Liksom, man vill ju ändå hjälpa. Liksom, att de kan ligga under så dö. Så att det är viktigt att man är snabb. Liksom.
Mm. Neta, nu måste jag bara säga en sak innan vi kör vidare. Nu har hänt någonting som aldrig hänt tidigare. Ja. Och det är att Martin, han verkar vara förförare. Det kanske är en gammal ungdomskärlek. Han har till och med glömt bort att presentera våra sponsor.
Nej,
jag hade det
första
bakom,
gången det har hänt.
Fan vad roligt.
Du får inte styra in i ögonen.
Nej, jag lovar.
Okej, men det är klart du ska få. Vi gör ju alltså, vi bjuder alltid gästerna på en drink. Mm. Antingen en grön drink som innehåller nyttiga ämnen från växtriket. Från onefitsall.se. Eller så får man en riktig drink som innehåller alkohol. En riktig stänkare alltså.
Men gud, vem tar den?
Ja, det är ingen av alla våra gäster som har tagit den.
Jag kommer inte bli den första.
Men det kommer kanske. Ja. Men vad väljer du?
Jag väljer den här drinken.
Ja, den gröna drinken.
Ja, den gröna drinken. Precis.
Okay. Nästan stämmer det som jag läste någonstans att du aldrig ens i princip har testat?
Nej, men det är sant faktiskt. Jag har aldrig smakat alkohol. Jag har aldrig rökt. Jag har inte. Jag är inte tråkig för det, men jag har aldrig varit intresserad. Tack.
Men det måste ju vara otroligt ovanligt att ha jobbat på krogen.
Ja, men det tror jag. Mm. För många tog ju kanske en öl efter jobbet och snackade och slappna av. Men jag ville bara hem, liksom. Så att jag är ändå lite annorlunda. Ska jag smaka den nu?
Ja.
Mm. Alltså, jag har aldrig smakat sådär. Det är mycket på alger grejer.
Kommer från riktig energi.
Ja, det är riktigt nytt.
Smakar ju liksom väldigt rent.
Mm, nyttigt, brukar folk säga.
Ja, kan dricka den på oss.
Men Nettan, jag tänker så här. Eftersom du är som du tycker om, du har vikt ditt liv åt att hjälpa andra människor, framförallt våra fattiga pensionärer. Men vad kommer det här från? Är det så, har du varit med om någon specifik händelse i ditt liv som har påverkat dig, som gjort att du faktiskt vill hjälpa andra människor?
Nej, alltså jag var med om en grej när jag var 16 år som gjorde att det påverkade resten av mitt liv. Och det var ju att jag bodde då i Färila i Hälsingland. Och så åkte jag till Stockholm med min kompis Lisa. Och då åkte vi tunnelbana och hade varit på kvällen på stan. Liksom, och vi var 16 år. Liksom. Och sen i den här fullastade tunnelbanevagnen, fullt med folk och alla var lite glada och berusade, så kommer in fyra killar. Och så ställer de sig precis där vi sitter. Och den ena killen börjar bli väldigt verbal mot mig och bara säger så här, du ska följa med på fest liksom. Och verkligen så här, jag bara nej, så här, åka hem, jag var 16 år liksom. Ja, du bara, jo, vi ska lite mena hem grabbar liksom. Så det slutar med att de tar fram snorren och bara säger, vi ska sätta på henne, våldta henne. Och jag bara, va? Och folk gör ingenting. Och Lisa blir rädd och håller mitt ben liksom. Och de bara sliter av mig. Jag håller i den här stången. Det var en gammal vagn. Vet jag. Håller i stången. Men folk bara, de bara sliter av mig. Alla fyra killar. Lisa springer efter och håller i tunnelbanedörrarna.
Sliter av dig kläder?
Nej, alltså. Utan sliter av mig från vagnen.
Ah,
liksom.
Okay,
och ut på perrongen. Och jag får ner byxorna till knäna. Och de ska alltså våldta mig på perrongen. Plattformen. Och då sitter ju folk fullastad vagn. Och ingen gör någonting. Och Lisa står och skriker i själva. Håller upp dörrarna. För jag kan inte köra tåget. När man håller i dörren. Och det, de gör ingenting. Och jag sparkar och kämpar för mitt liv. Liksom, för jag vill inte bli våldtagen. Så att jag får in en spark på den ena killen. Så att han tappar greppet. Och på den vägen var att de springer därifrån. Då, för att det är säkert någon som har larmat polisen. Jag tror att chauffören har gjort det. Tågchauffören. Så jag springer in där och drar upp byxorna på vägen. Liksom, och in i vagnen och gråter. Och tittar så här. Ingen gjorde någonting. Ingen i hela vagnen. Det var fullt med killar. Fullt med tjejer. Och bara skiter i det. Och jag tänker så här. Vad fan. Alltså här sitter man. En ung tjej blir avdragen på tunnelbanan och blir våldtagen och så försöker bli det.
Men vadå? Du är alltså 16 år. Det är fyra stycken killar
till med bralla.
Som hoppar på dig.
Ja.
Och ingen gör någonting av alla de människorna som ser det här.
Ingen gör
på
någonting.
På grund av rädsla? Eller?
Ja, så de tänker väl så här bara att de vill inte bli inblandade kanske. Du vet det här att förvittna eller prata med polisen. Och jag kände bara så här, vi ringde polisen såklart då, så kom polisen hem till Lisas syster och jag fick berätta vad som har hänt. Men där kände jag bara så här, jag kommer aldrig bli en sån som bara tittar på. För det räcker att man liksom ser och kan vittna och tala om vad man har sett. Men de gjorde ju ingenting.
Det känns som att den händelsen, lika mycket som det måste ha präglat dig i själva våldtäktsförsöket, så var det nästan mer kanske det här att folk bara satt och tittade på.
Ja, att ingen hjälper till. Exakt. Att man, hur kan man bara se på när någon blir liksom kämpa för sitt liv? Mm. Det liksom det präglade, jag kände bara så här skulle aldrig jag bli. Och där tror jag att det sådde ett frö. Mm. Att jag aldrig ska vara som att titta på.
Du fick någon form av revansch.
Ja,
att liksom...
ja, jag började liksom träna lite kampsport och jag började bli lite så här självsäker efter ett tag. Men jag har alltid varit från Norrland liksom, och så här, det händer ingenting där. Jag åker moppe, spelar fotboll. Det kunde man vara liksom, bara vara på sitt sätt. Det är ingen som blir våldtagen eller misshandlade som det är idag. Va? Men den här resan till Stockholm, då var det så här, jag var direkt så här uppväxt eller så här uppvaknad från verkligheten, så här kan det ske liksom i Stockholm, i huvudstaden som jag ändå vill åka till.
Det som är intressant i allt här är ju att hur en händelse kan staka ut en riktning kanske för ett helt liv liksom. Inte så där att vi har hört många som har berättat om kanske en barndom som har varit på ett visst sätt, men då har det varit under lång tid liksom. Men här kan ju du peka på en konkret händelse på några
där
minuter.
Ja, precis.
Det måste ju varit ett, ja, det måste ha krävts ett otroligt mod för det, för jag tänkte, det kan ju också bli åt andra hållet, att man blir så pass rädd och skrämd så att det hade blivit så, jag ska aldrig mer åka till Stockholm, jag ska aldrig mer åka tunnelbana eller
ja, men så
vissa
kan det
människor
vara.
Blir
det
ju så.
Ja.
Du agerade ju tvärtom.
Jag blir tvärtom, jag ska aldrig hitta på. Aldrig, om jag ser någon kämpa för sitt liv eller bli överfallad så kommer jag vara där först liksom. Så det var ju det som präglade hela mitt vägval liksom, vad jag skulle göra med mitt liv. Jag visste vad jag skulle bli. Jag skulle antingen bli polisbrandman eller livvakt, eller jag skulle till Stockholm bara. Min pappa jobbade inom säkerhetsbranschen, så det var liksom ett naturligt val ändå. Men jag har alltid varit en liten pojkflicka, så jag vill inte vara här, jobba med kvinnliga saker, bli undersköterska eller hemtjänst liksom. Jag ville bli det här lite, och jag ska hjälpa och skydda. Det var väl det som gjorde den jag blev liksom.
Hur är din relation till kvinnor där? Jag tänker, du säger att du, ofta att du är en pojkflicka eller flickpojk.
Ja, men jag kan ju vara väldigt kvinnlig och jag liksom har tjejkompisar och jag har inte så mycket killkompisar. Jag har inte så mycket kompisar överhuvudtaget, för jag måste verkligen välja idag. För jag har inte tid liksom. Jag har mina vänner och så försöker jag hålla till det. Men alltså jag och alltså, tjejer i sig, de är ju väldigt så här, du vet, och dricker lite sprit och blir helt galna i vissa. Och du vet, det ska partas och det ska... Jag orkar inte det. Jag har aldrig orkat det. Så att jag tycker att det är lite, varit lite skönare att umgås med grabbarna. Liksom. Mm. Så att, men det innebär inte
vad
att jag...
Vad tycker du om det här med just så här, du som verkligen har rört dig liksom mellan de olika könsrollerna då, och olika miljöerna? Och idag pratar man ju ganska mycket om det här liksom att... Ja, men nästan vill sudda ut könsrollen. Ja. Vad tycker du om?
Ja, alltså jag är så, antingen är man en han eller ser man en hon. Men antingen man en snippa eller en snoppa. Liksom. Det är ingen med det. Men sen kan jag förstå att många känner sig vilsen i sin egen kropp. Man kan födas med för mycket manliga eller kvinnliga hormoner. Och man kan faktiskt födas. Det säger ingenting om. Det tror jag på. Och att man kan då få operera sig och bli det man vill vara. Det tycker jag är fantastiskt. Men det här med att man inte, att man var könslös. Att man bara liksom var en hen. Det har jag lite svårt för. Och nu kanske jag får massa skit för det, men jag tycker att det är jättespeciellt. Antingen man är en han eller ser man en hon.
Men jag tror man måste våga prata om det.
Ja, men alltså
också.
Det blir så
för
krångligt.
Fysiologiskt så finns det ju skillnader. Som du säger, sen finns det ju, alltså, det är ju inte bara svart och vitt, det finns ju gråskalor. Ja. Men rent fysiologiskt så finns det ju jättemånga skillnader som man rent kan ta på. Mm. Och ska vi sudda ut dem? Jag hade någon diskussion om det här liksom, med hur man kvoterar in i vissa yrken och sådär. Och där kan man ju tänka så här att, ja men, vad är viktigast? Att ha bäst person på bäst plats? Eller att det finns lika många med en snippa och en snopp? På den.
Ja, precis.
Vi hade till exempel den här, jag vet inte om ni hörde det, men brandmän, att de hade tagit fram ett prov som självklart innehåll psykologi och massa, men det var en fysisk del. Mm. Och då var det få kvinnor, tyckte de, som klarade den delen. Så att de sänkte kraven utifrån frågeställningen att vi vill ha in fler kvinnor. Men det blir lite omvänt, för att om det bästa möjliga eller bästa möjliga person på platsen, om det sen var en man eller kvinna, det kvittar. Men om det krävs en hög fysisk förmåga, så är det just det för det yrket. Och det kan ju vara omvänt någonting annat. Ja. Och du har ju verkligen rört i liksom, de här miljöerna.
Och jag kan tycka så här, liksom, man ska bara kvotera in. Jag kan känna så här, om man vill bli brandman eller piketpolis eller någonting, då ska man inte bara, men vi måste ta in kvinnor så vi sänker kraven. Mm. Jag vill inte bli räddad kanske av en tjej som inte orkar försökte lyfta ut mig. Jag vill bli den som är stark och snabb. För mig handlar det om att är det fysiska krav, då ska vi klara, om jag klarar de kraven, då är jag lämpad. Jag klarar inte det, men jag är kvinna så jag måste in. Det tycker jag är fel. Det är vad jag tycker. För jag känner att man måste vara rätt person på rätt plats. Och kvinnor behövs i säkerhetsyrken, självklart. Poliser, allt det. Det behövs, för det blir en lugnande inverkan. Men behövs kvinnor i brandkåren? Ja, absolut. Om de klarar de fysiska kraven. Självklart ska de
in. Ja, men det är det jag menar. Att man ska inte sänka. Nej. Då ska man inte göra på någon aspekt. Nej. Man ska inte sänka dem.
Jag ska inte bli invald för det. Jag vill klara samma tester.
Men däremot, om däremot den komplexa, liksom, så här, den bästa brandmannen eller den bästa dörrvakten behöver ha de här ingredienserna, men då kanske det är så här, ja, men jag klarar minimumkravet för det fysiska, men jag har jättemycket av det psykologiska. Ja. Då blir du totalt sett den bästa dörrvakten. Ja, ja. Men när man ska börja så här, gå in på enskilda delar och sänka dem för att kvotera in, då är vi farligt ute, tror jag.
Ja, precis.
Du startade ju vid din sida. En organisation som hjälper våra fattiga pensionärer. Mm. Du gör ett hästjobb där ute, har jag förstått. Hur kommer det sig att du startade den här organisationen och att du såg det här, att det här var något som behövdes?
Ja, men alltså, jag jobbade då i tunnelbanan och vi patrullerade plattformar dag ut och dag in och nätter och så här. Och så tänkte jag så här en kväll, jag bara, men alltså, ska jag göra det här resten av mitt liv? Alltså, min kropp börjar bli sliten, alltså, man går plattformar, man går med arbetskängor och skyddsutrustning som väger 10 kilo. Min kropp orkar inte, det är bara att inse fakta. Liksom. Jag orkar inte springa på samma sätt, jag är ganska trött. Och sen hade vi allt kamerateam med oss hela tiden som jag inte egentligen ville ha med mig från början. Så jag tänkte, jag måste göra något annat. Liksom. Jag gick och tänkte på det. Och så fick vi ett, vi måste gå ner på blåa linjen. Linjen där vi avkallar Hjulsta. Så då gick jag ner med min kollega. Det var helt dött, var 2 på natten. Och så känner jag en doft som luktar Fahrenheit. Känner igen den så väl, för min pappa luktade det.
Ja,
det
är
en gammal klassiker. Ja, en gammal goding liksom. Så jag bara går fram och då ser jag en man som står och krafsar i en papperskorg. Han hade rutig skjorta så här, och så hade han en så här kedja i plånboken och kammen i plånboken. Och så stod han där och letade plånburkar. Och jag bara gick fram till honom så här, hej, så här, vad gör du ute så här sent? Säger jag till honom bara spontant, för det är ändå sent och det är liksom blåa linjen och det är liksom, kan hända saker. Titta på mig bara så här, ja, vadå? Mig spelar ingen roll, jag har inget hem liksom. Jag letar tomburkar, jag bara, men har inget hem? Jag menar, jag har ju sett massa så här polis, eller så här, massa så här berusade missbrukare hela tiden liksom, som sover ute på plattformar och vad det. Det är man van att se. Men att se pensionärer var ute på natten och leta tomburkar, det var lite nytt för mig. Så han berättade att hans fru hade dött 2 år innan. Han fick behålla hennes pension i 1 år. Så han är fortfarande kvar med de dyra räkningarna. Hyra ska betalas. Han kunde inte göra det. Första enorma sorgen att förlora sin livskamrat. Som han har levt med hela livet. Liksom, nästan så de var, kanske var 18-19 år de träffades. Och sen så vill han heller inte be om hjälp. För han är en stolt målgrupp. Han vill inte be sina barn om hjälp till hyra och räkningar. Så han kände att nej, jag kan inte göra det. Så att han fick ju massa påminnelser och inkasso och grejer. Men till slut var det dags att lämna. Liksom, vräkt kan man säga. Så han tog sin ryggsäck, lämnade alla minnen, berättade han, och bara gick och tittade sig inte tillbaka. Och då hade han sovit i hisschakt, nattbussar, pendelstationer, tunnelbanor. Jag bara, hur länge då? Är 2 år. Ja, men vet dina barn om det idag? Nej. Utan det viktigaste för honom var att den lilla pension han hade skulle räcka till att skicka en peng till barnbarnen när de fyllde år och att köpa lite mat. Liksom. Men han hade liksom, det gick
inte.
Men
det här var så en helt vanlig
utan
familjefar som då hade en fru och sen så klarade det inte räkningar och så vidare och hamnar hela vägen på gatan.
Ja, fick lämna allt. Och då sa jag till honom, men hur klarar du det här? Jag bara, ingen val, sa han. Antingen lägger man och dör eller så tar jag ändå ett taget. Och då sa han till mig att det finns så många fler än mig som lever som jag. Jag bara, va? Då berättade han att på centralstationen så sitter det väldigt många pensionärer utan missbruk och sover med gamnacke och har en tomburkspåse mellan knäna. Han bara, åk dit får du se. Så jag såg till att han fick komma iväg. Då. Han vill inte sova på härberge för det är så mycket missbrukare, då kan han bli av med allt han äger. Utan han bara, jag fick åka till, jag kommer inte ihåg vilket enhet det vart för honom, men vi skickade honom till en bra ställe och polisen körde honom. Så dagen efter så åkte jag faktiskt ut på centralen, för jag ville se det här med egna ögon. Så jag åkte upp på centralen på övre delen och tittade ut över hallen. Och jag ser, alltså det sitter pensionärer på varje bänkrad där det fanns bänkar där inne. Och sitter och sover. Och tunna kläder, så här eltejp på skorna, smutsiga, alltså sorgsna. Jag bara tänkte, det är inte sant. Så jag åkte hem och gjorde en livesändning på Facebook. Och då sa jag att jag har sett någonting som jag aldrig har sett förut. Och jag vill förändra det. Så om ni swishar mig lite pengar och jag kommer tala om exakt vad de går till, så ska vi se till att de får mat och kläder och liksom förändra deras liv i alla fall. Så pengarna bara rasade in. Alltså rasade in, men det kom så här 32 000 på en vecka.
Oj.
Så jag bad min kompis, Expressen hade ringt och så vad jag hade gjort. Liksom. De bara ringde. Det var innan tunnelbaneprogrammet började egentligen.
Så du var helt okänd?
Ja, jag var helt... Jag har varit med i en jävla dokusåpa 2002 där. Villa Medusa, liksom. Mm. Katastrof. Men jag var med där. Men liksom, jag var ändå tjej i dörren också, för jag jobbade i dörren. Så många visste ju ändå att man var den dörrvaktsnättan. Liksom. Men det skete jag utan. Jag åkte ut där och så shoppade jag loss. Jag åkte runt och köpte massa så här strumpor, skor, jackor. Alltså allt, träningströjor. Alltså bara så här underställ liksom, och mössor. Och fyllde upp hela mitt förråd och bad folk som hade kläder över komma och leverera till min källare. Så vi byggde upp hela förrådet. Det var smockfullt. Det var karavaner med bilar som ville lämna kläder.
Shit, vad häftigt.
Ja, för de tyckte det här var en häftig grej att få hjälpa till med. Sen bestämde jag så här, onsdag åker vi ut den 2016 och då ska jag åka ut och leta upp till pensionärerna på centralen och så har vi dukat upp mackor, kaffe och te och så hade jag sorterat kläderna med min kompis i ordning, så här storleksordning, allt var nytt och fint liksom, och så vissa jackor som man begär men ändå i fint skick, och så lastade vi upp bilarna, lyfte upp bagageluckan och så klev jag in på centralen och där satt de, alltså jag lovar det var... De satt där och sov. Så att jag tog ut 32 stycken till bilen. Och när jag kom fram så sa jag så här, hej, jag heter Jeanette och jag ska ha lite mat och gott till det här, ut och nya kläder. Så följ med mig ut i bilen. De tänkte så här, vad är det här för amazonkvinna som kommer in och bara, hej. Men de följde med mig, så det var så fint. Det var så himla...
De gick på ett långt
leende. Ja, det var en kö, och de stod där runt bilen och jag tittade på dem så här, ja, vad du för stor på fötterna? Där, så kollade jag så här och så, det enda jag vill ha utav er nu, så jag, de bara, kostar någonting? Jag bara, nej, det enda jag vill ha, det är en kram. Mm. Och de bara, men en kram, vi är så smutsiga. Jag bara, nej, det där skiter jag i. Så jag gör inte så här fin i munnen. Så jag bara, det struntar vi, utan ni tar av er dåliga jackor, tar av er dåliga skor och alltihopa. Och sen byter vi bara ut det, så länge ni är säcken här. Så de stod där och böt om, tog på sig nya jackor och mössor. De stod och tittade så här, och nya skor. Så de bara, de var helt så här, du vet, det var så fint. Jag hade så mycket tårar i mina ögon. Och när de tittade på sina nya vantar och så, men gud. Och så fick de äta något gott liksom. Så de var...
Jeanette, vad tror du att det beror på då? Att det fanns så många där på centralstationen.
Ja.
Och det inte ens du som gick runt på nätterna visste om det här fenomenet. Och vi som lyssnar nu har ju inte en aning om att det sitter inom situationstecken vanliga pensionärer som inte haft kanske ens missbruksproblematik. Nej. Varför tystas, skäms de här pensionärerna själva så att de gör väldigt lite?
Ja, de vill inte be om hjälp liksom. De är en väldigt stolt målgrupp. Det fanns inte sociala medier på deras tid liksom. De har berättat själva att vi ska aldrig be om hjälp. Vi har varit de som ska ta hand om fru och barn och, nej, de vägrar. Kvinnorna har varit hemmafruar. Vi har kvinnor som kommer med tomma resväskor och där är bara lite tomburkar i. Så åker de ut på till Arlanda och lägger sig på en bänk för att de inte ska bli utkastade, för då ska de ut och resa, tror jag, folk man resväska med sig. Ja, det är skamligt liksom. Det är väldigt skamligt.
Men hur reagerade de här pensionärerna när de fick så mycket kärlek och saker och som de behövde?
Alltså det var så fint. De hade tårar och så frågade de så här, kommer du komma tillbaka? Och då sa jag kommer här varje onsdag och söndag så länge ni behöver. Och det är vi än idag. Och då så jag satte mig i bilen så sa jag till min kompis, alltså jag måste öppna en fritidsgård till pensionärer. Varför skulle det inte finnas det? Och nu har jag ju två. Så att liksom,
vadå, du bara fick en känsla?
Ja, men jag kände bara, det här måste vi fortsätta
att
med.
De,
jag ska ha ett ställe att komma till och duscha och byta om. Och sen vill jag också utrota hemlösheten bland pensionärer.
Mm.
Och det har jag faktiskt gjort idag. Det är inte många pensionärer idag som inte har ett boende. Vi har vissa med psykisk ohälsa som inte man når fram till, som inte ens myndigheterna klarar av att hantera. Men jag vet ingen riktigt längre hemlös pensionär i Stockholm.
Och du har varit med även där då och,
ja,
och löpt hela,
ja,
vägen
till.
På vilket sätt hjälper du till då? Om de inte har,
ja, men jag får reda på att det kommer en pensionär och så, ja, jag frågar alltid, var bor du? Vem är du? Vad heter du? Hur gammal är du? Liksom. Och då berättar de så här, jag heter det och det och jag bor på den bussen, jag sover där och liksom, jag har träffat många efter det på nattbussarna och så här, fångar upp dem och så här, kom till vårt soppkök liksom. Så att då berättar de, och jag blir väldigt berörd. Så att då börjar jag ju liksom ringa myndigheter och jag ringer till kommunen och jag håller på. Och när man inte är känd på det sättet att ha vem är hon liksom som ringer, då är det lite svårare.
Mm.
Men i och med att tunnelbanan började sändas och jag blev igenkänd, så var det lättare att Och jag tänkte, ja, jag utnyttjar det då till att göra något bra. Så då kände jag så här, men nu jäklar. Alltså, jag tänker inte låta de här äldre, liksom. De har byggt upp hela vårt samhälle, de har betalt skatt hela sitt liv och så ska de bo på gatan. Alltså, det finns inte för mig. Så det växte. Organisationen växer och vi är en folkrörelse idag.
Hur kan det rent konkret gå till då? Jag är pensionär här nu för en sekund och du träffar på mig för första gången. Och du märker att liksom den här mannen vill inte bo här. Han har goda ambitioner. Han har ingen drogproblematik kanske och så som sätter käppar i hjulet. Hur kan du då hjälpa mig steg för steg? Har du vissa bostadsbolag du
ringer upp? Nej, det har jag inte. Utan det första vi gör är att ta dem till våran gård. Så vi får lära känna människan i fråga. För jag måste också veta varför har blivit hemlös. Kan det vara så att det har varit mycket alkohol eller droger eller någonting annat? Vad är det som har gjort det? Har de kronofogde? Man måste ändå göra en koll. För vissa är också så här, vi orkar inte med systemet, vi bara skiter i det. Då är en grej, va? De har valt det. De orkar inte med sig, de drar bara. Eller så har vi de bara som att jag har förlorat en partner i livet och inte har råd att leva kvar. De har inte råd att äta. Det är piss. Och då klarar inte jag av det. Då kör jag all in. Och då ringer jag först till den kommunen liksom, och sen så försöker jag få möte med. Jag har lyckats fixa 9 kontrakt till pensionärer. Ordnat stugor och fixat ålderdomshem. Och liksom, för att jag blir förbannad och ringer och säger att jag. Först så skriver jag om det på mina sociala medier. Vi når ändå ut 1,5 miljon människor. Liksom. Och när jag skriver om det här mannen eller kvinnans livsöde. Så delas det väldigt många gånger. Alltså det kan delas upp till 10 000 gånger, 800 000 gånger. Och då blir ofta den här kommunen eller den ansvariga som jag vet om som har gjort struntat den här personen blir nermailad. Och det blir väldigt jobbigt för den personen. Och då kontaktar de ofta mig. Och då brukar jag säga det, men då ser vi till att vi ordnar upp det här liksom, lite trevligt och sådär, va? Och får jag inte som jag vill, då blir jag lite otrevlig och ganska
ihärdig.
Jag är jävel på och jag är jäkligt
bra. Du är
en
envis
jäkel. Ja, men jag är jäkligt bra på att fixa för andra. Det har jag märkt. Och de är också att bara köra över människor och tänka så här, ska det behövas det här? Att man ska behöva tänka de som inte vet om oss. Som sitter där hemma och kanske har ingen mat och kyl eller vi har vissa som inte haft el på 11 månader.
Men hur kan det ha blivit så här i Sverige då?
Ja, för att alltså, jag tror att det är så att man skäms eller våra politiker skäms för det är ett misslyckande. Och att inte kunna ett rikt välfärdsland som Sverige, vi har hemlösa pensionärer. Det är jobbigt att ta i. Så när jag sitter i en tv-soffa och pratar om det här, då blir jag obekväm. Jag blir väldigt jobbig. Och sen när jag träffar våra politiker och visar verkligheten, då blir det väldigt uppvaknande och de börjar nästan gråta.
De känner att här behöver...
Ja, jag har haft äldre ministern på besök. Jag har haft statsminister. Och så tänker jag så här, men nu har ni sett det här då? Jag har till och med haft demonstrationer och lämnat över 97 000 namninsamlingar till statsministern. Och han tyckte det var helt fruktansvärt. Men varför händer ingenting? Hur svårt ska det vara att liksom se till att våra pensionärer, att bli gammal, inte ska vara en oro, en klump i magen?
Exkluderar du helt människor som har en, tänker jag, som kanske haft en drog... problematik tidigare, om de nu är rena och är pensionärer.
Nej, har man varit missbrukare men är ren idag? Ja. Jag bryr mig inte om vad du har gjort i ditt liv. Utan jag bryr mig om vem är du idag. För att om det kommer en missbrukare och säger att jag har knarkat bort största delen av mitt liv. Det enda jag vill egentligen är att få äta och liksom komma in. Då säger du, är du ren idag liksom, och är 60 plus så är du välkommen till oss. Sen vet jag också att när de kommer in till värmen och när de får känna den här kärleken och grejer och så händer det någonting i deras liv att det blir liksom en sorg eller någonting, då går de lätt tillbaka till sitt missbruk och då vet de om det, då kan du inte vara här. Så att när de vet att de är påverkade och är gamla, då kommer de inte utan de får komma när de är rena.
Är det en subjektiv bedömning eller tar ni drogtester också?
Nej, jag är behandlingspedagog också. Så jag har jobbat i dörren alla år, så jag ser direkt på tal, på kroppsspråk, jag vet liksom hur en missbrukare eller en berusad ser ut.
Men jag tänker också när det kommer till psykisk ohälsa. En del, jag kan tänka mig att det är många av de här som lider av psykisk ohälsa. Sen vad är ägget, vad är hönan? Jag tänker lite, de kanske drabbas av psykisk ohälsa tack vare att de hamnar på gatan. Och för vissa kan det vara tvärtom, att de har psykisk ohälsa på grund av det hamnar på gatan. Men hur tacklar du det problemet?
Men vi har ju en del sådana i våra soppkök. Och de är hur gulliga som helst. Och innan de ens öppnar munnen kan ta ett år. För de står mest där och vaggar liksom, och man säger att de inte mår bra. Men vi bara ger dem ett leende och ibland så brukar jag bara ge en liten klapp på axeln Och man ser att de vaknar ur det här hälsoproblemet, att de ser dem. Det är så viktigt att bli sedd. Mm. Vare sig du mår dåligt eller inte, så att bli sedd för de här människorna betyder mycket. Så vi bryr oss inte om psykisk ohälsa så. Vi ser dem som en människa. Och att de inte vill prata med oss, eller att man ser att de inte vill få hjälp, det bryr oss inte om, utan vi finns där och då. Och behöver de någonting, då säger de det. Och jag har ju sagt så här, var bor du någonstans? Eller vad kan vi hjälpa dig med? Och de bara, nej, men jag vill inte ha någon hjälp. Vi kan inte tvinga någon. Mm. Men då talar vi om att vi är här varje onsdag och varje söndag 8 på kvällen. Välkommen. Det tar de fasta vid. Så att de är alltid där.
Men kan det finnas en bitterhet från deras sida också på samhället? Att de känner sig utlämnade och jag har hamnat där. Mm. Ingen har hjälpt mig och så vidare. Och när du väl kommer och sträcker ut en hand så slår de nästan undan den.
Ja, i början är det så. De tycker inte, vadå? Vad vill hon? Liksom. Mm. Usch, otäckt. Men sen förstår de att vi gör det här för att vi tycker om er. Liksom. Vi visar, vi tycker om människor, vi tycker om äldre. Känn dig välkommen. Liksom. Och den här kön där alla står där, de pratar med varandra och alla känner sig sedda. Liksom. Så det är väldigt fint att se det här. Då. Många som har varit på besök och säger det, men gud, man förstår inte att det här är sant.
Men Netta, för att lyssnarna ska förstå det. Så att det organisationen gör, ni är återkommande onsdagar och söndagar vid centralen. Mm. Och sen så har ni då det här som ni kallar gården
i Kärrtorp. Måndag till fredag.
Hur funkar den verksamheten då?
Öppet måndag till fredag, från 11 till 18. Och då har vi då, när man kommer dit så får man äta en jättegod frukost. Och det är lite brunchaktigt. Sen har vi ordnat, jag fick den här, för jag ville ha en lokal. Alltså jag kände mig måste ha, och det var väldigt svårt att få en lokal. För när man talar om vad man gör, då blir många så här, missbruk, jag tänker om direkt, eller smutsigt. Men så var det inte, liksom, utan vi vill hjälpa pensionärer. Så till slut fick jag från Svenska Bostäder en källarlokal, jättestor. Den var helt tom och det fanns ingen, det var inga våtutrymmen. Det luktade sunkigt, men den var stor. Och jag tänkte, här kommer det bli fantastiskt. Så då tog vi så an den, fick ett jättelång kontrakt. Och företag stod i kö för att renovera här till oss. Det var så fantastiskt att se. Alltså, alla stod i kö och ville bara, vad vill ni ha? Vad kan vi göra?
Det finns ändå så mycket kärlek
så
där
ute. Så mycket kärlek i vårt land.
Som vill hjälpa till.
Ja, alltså vi är så ett generöst land. Mm. Får man inte glömma. Utan de skulle inte det här funka. Så den är som en jättemysig stor lägenhet med duschar, tvättstuga, vilrum, tv-rum, akvarium, massagefotölj, stort kök, restaurangkök. Alltså vi har allt där. Och när man kommer in där så säger alla att det är som att komma hem. Och så ska det vara. Och så har vi Göteborg också. Inte samma behov, inte samma hemlöshet, ensamhet, absolut. Men i Stockholm är det ju ett storstadsproblem. Liksom.
Hur många rör sig i lokalen då på daglig basis?
Det har ju verkligen ökat. För i början trodde många att det bara var för hemlösa pensionärer. Men vi hjälper ju ensamma och fattiga också. Mm. Så då kan vi ha fullt. Ibland kan det vara upp till 40. Ibland är det 30. Och vi har egentligen bara 15 matplatser. Men vi fixar. Liksom, vi sitter i soffan och...
Märker du att det här har ökat? Jag tänker nu, så som det ser ut i samhället. Inflationen, allt blir dyrare.
Och
folk har svårt att klara räkningar. Och så vidare. Du känner att det ökar sista.
Vågar inte berätta att de har inte betalt elen och massa sorgliga brev liksom får vi i mejlen. Oj.
Så det är stor sannolikhet att behovet kommer nu, de här tuffa åren som vi har nu, att det kommer öka något enormt.
Ja, alltså jag får ju massa mejl där liksom vi hade en kvinna som blev, jag hade semester då egentligen, men då fick jag ett mejl, alltså jag ska inte göra det. Då var det en kvinna som blev hotad att bli vräkt för hon hade missat 1,5 hyra på grund av att hennes bostadstillägg försvann och hennes dotter som behövde sin mammas hjälp kom hem. Och då hade de blivit liksom inkasso på hyran och så hade det gått till tingsrätten och så hon fick ett brev hem att mellan den första och sista augusti nu i år ska det bli vräkt. Och var 77 år och hade den oron. Och då kände jag att det här funkar inte riktigt. Så då avbröt jag semestern och sen så skrev jag om det här och ringde upp bostadsbolaget och alla folk skrev. De var helt nedpepprade på måndag morgon när de kom. De hade jättejobbigt. Så jag tror det var krismöte där. Och så ringde han upp mig. Otroligt trevlig för detta polis. Och så jobbade med deras någonting där. Och jag hade ett jättebra dialog med honom och förklarade att vi kommer göra en insamling för den här kvinnan. Så att vi betalar av hennes skuld. Vi fixar så hon får betala in förskottshyror. Men hon måste få bo kvar. Det här går inte. Vi ska hjälpa istället för hjälpa när det kommer till äldre. Så de höll med mig. De hade möte med henne och allt upp. Så idag bor hon ju kvar och hon har fått betalt in 3 hyror. Det är många sådana sorg vi får liksom till oss.
Just det.
enskilda fall, punktinsatser i Sverige över liksom. Mm.
Hur gör ni? Jag tänker på julen. Det är ju en sån här högtid när väldigt många känner sig ensamma. Och jag kan tänka att det måste vara en jättejobbig helg för våra hemlösa där ute. Mm. Gör ni något speciellt på
alltid,
julen?
Aldrig missat en jul, midsommar, nyårsafton. Aldrig missat en stor helg. För det är så här att de här onsdagarna och söndagarna ute i soppköket så når vi ut till väldigt många. Men onsdagar och söndagar är heligt. För de har inte koll på om det kommer precis att vi ska byta dag. Utan vi måste alltid ha samma onsdag och söndag. För det är deras i huvudet här, va. Så är det så att julafton infaller på en fredag eller på en söndag som det gör i år. Då lägger vi in julafton på en onsdag eller på en söndag. Så de får uppleva den här. Och då kommer tomten. Och det blir jultallrik. Och det blir liksom värsta festen. Vi brukar ha någon kör som sjunger. Mm. Är det midsommar så kommer silltallriken. Om det är en dagen innan eller dagen efter. Och samma på nyår. Då är det lite nyårsuppé. Då går vi med pommackflaskor och vi serverar. Alltså det är, de missar aldrig en stor helg.
Vad fint.
Och ibland samlar vi upp dem i bussar. Åker ut på en båt och har lite midsommar.
Det blir nästan rörd att berätta. Man kan tänka sig de här människorna.
Det ser glädjen.
Hur är deras relation ofta till julen? Alltså jag tänker en del kanske inte ens, det kanske haft det tufft i livet och har knappt firat jul, tänker jag.
Ja, alltså, för dem är det så här, inte viktigt längre. De ser inte jul. De tänker bara att det är jobbigt för dem. Ofta har de förlorat sina anhöriga. Kanske barnen inte har tid med sina föräldrar och det är mycket annat som sker. Så det är ofta väldigt ensam helg för många av våra äldre. Så ibland har vi har öppnat upp gården på julafton och så har vi suttit där. Jag tror förra julen så hade vi öppet som dagen innan julafton där. Så hade vi julklappsutdelning och vi åt långbord där med julbord och folk sponsrar oss. Och fantastiskt, Ulla Winberg, alltså du vet, det är så många som skänker mat till oss då. Och då sitter alla våra äldre, så kommer tomten in liksom och så öppnar julklappar. Och så ordnar vi med taxitransporter till de som bor någonstans men är ensamma. Så,
så de kan få uppleva julen som något positivt.
Ja, på riktigt. Kolla på Kalanka och då vet de, det är så mycket tårar.
Men Nathan, jag tänker en tanke som slår mig när vi sitter och pratar, det är det här att du har nämnt några gånger att många av de här har ju barn och så här, och nära anhöriga. Och lika väl som vi redan har varit inne på att det finns väldigt mycket kärlek där ute och mycket människor som vill hjälpa. Vad är din upplevelse? Är vi lite för dåliga på att ta hand om våra egna anhöriga? Eller finns det alltid någon anledning där att det där barnet kanske inte visste om eller kanske inte kunde? Eller är vi, om du ska vara ärlig, lite för dåliga på att hjälpa våra närstående?
Vi är för dåliga. Vi har så mycket att lära från andra kulturer där man tar hand om sina föräldrar. Mm. De skiter i om de bor i en tvåa. Mm. Där bor det 7 pers i den tvåan. För de ska aldrig komma på tanken att skicka iväg sina föräldrar på ålderomshem.
Ja, det var det jag var inne på. Intressant.
Så vi är dåliga på det allmänt. Jag tycker att vi är för karriär. Lyssna, vi måste hinna med och göra det och vi ska ha barn och vi har lämning i skolan och det är så mycket annat. Så glömma sin gamla mamma som sitter hemma på någon adress där och hon har inte hört av sina barn på flera dagar och jag ser sorgen på dem, jag har inte tid att ringa och jag har hört så många historier så jag vet att vi är dåliga på
så
det.
Så det är ett lite återkommande
bedömning. Det vanliga, liksom.
Vi kommer ju från en invandratät idrott som brottning då och ofta man hade många kompisar från olika kulturer så här. Det, och precis som det du säger, men det slår mig väldigt mycket när man var hemma hos dem. Många gånger så bodde kanske en mormor eller en farmor hemma hos dem. Och det fanns en sån lycka och de kände trygghet, de här gamla människorna, att få åldras tillsammans med sina släktingar. Medan vi många gånger slänger in dem på äldreboende. Och ibland så förvånas man ju att ibland så barn och barnbarn åker knappt och hälsar på sin farmor eller farfar eller ringer knappt.
Och det säger jag alltid, det blir bättre på det. För rätt vad det är så är borta liksom. Mm.
Ja, vi hamnar ju själva där en vacker dag.
Och då sitter man där ensam och undrar, vad fan hände? Mm. Så att jag är väldigt så här, att ta hand om våra gamla. Mm. Alltså, och vi får inte bli dåliga på det. Det kostar en sekund av ditt liv att ringa din mamma eller pappa och säga, hej mor, jag tänker på dig, vi hörs imorgon. Jag ringde min mamma 5 gånger om dagen. Nu är hon död, dog 67 år gammal bara. Knall och fall liksom. Så vi var väldigt tajta och jag ringde 5 gånger om dagen. Morgon, middag, kväll, lunch. För jag ville veta om modern hade ett bra liv med sin man. Så här, men ändå så är min mamma, det var mitt vägskäl, mitt allt liksom. Så jag tänker så här, vad är det som har hänt? Och det kan vara karriär, det kan vara att de bara orkar inte bry sig eller att de har för mycket annat. Så man glömmer.
Det här kan vara bra att kasta ut till våra lyssnare. Mm. Vi hade ju lyckoprofessorn här och ekonomiprofessorn Mikael Dahlén här. Mm. Och han sa just det här, att ringa upp någon och visa att man bryr sig och så vidare. Det gör att man själv blir lyckligare av såna här saker. Så att ni som sitter, ring verkligen upp och bry er om. Det kan ju då vara en farmor eller mormor, någon gammal person eller någon annan människa.
Skicka ett vykort.
Precis, det kommer inte bara göra den människan lycklig. du kommer själv bli lyckligare också.
Ja, det är så fint att
sända ur den här energin då.
Och så många, ibland har jag fått så här, där de bara hör av sig till mig, du, jag har sett min gamla pappa som är i soppkökskö.
De visste inte ens om
det. Nej, jag bara, det är, så är det, kan det vara. Jag vill inte säga direkt. Och så frågar jag då, så här, du, din son hörde av sig till mig, är det den här kontakt med? Har jag inte hört av min son på 14 år? Varför inte då? Nej, men vi hade ett tjafs och sen så bara skets
det. Just det där. Så ett
och det är stoltheten, va? Så att då brukar jag söka medla mellan dem och säga, men kan ni träffas här? Och så får ni sätta ner och prata. För det, han är ändå gammal nu. Liksom. Rätt för det så dör han. Och då sitter du där och ångrar dig. Så att vi har ju sammanfört en del också. Så att det är väldigt fint att se hur man kan göra med bara lite vilja och jävlar namn.
Men det liksom tycker jag man stöter på gång. Och det har vi haft i vår släkt också, om man ska vara ärlig där. Att det är liksom någon händelse som kan göra att man tappar fullständigt kontakten med någon så pass nära som en förälder eller syskon. Ja.
För ett jäkla gräv.
Ja.
För små grejer egentligen.
Och så mycket är det hos oss. Liksom. Ja. Och de här sitter ju där ensamma. Om man kommer till våran gård och så ser man alla de som är där. Då. Ibland får jag så, ja, men hur vet jag att de har lite pengar och att de inte bara utnyttjar det? Och då brukar jag svara, men på riktigt, då får vara hur rika de vill. Mm. Att komma till ett soppkök och ställa sig på en kväll i Stockholm City. Exakt.
Då är man
välkommen. Ja. Och de är behov, allting är sällskap eller mat. Liksom. Mm. Jag bryr mig inte bara på banken. Jag bryr mig om att du är här och nu och att du behöver oss på något sätt. Exakt. Så jag skiter i det.
Jättefint sagt. Ja.
Du var inne på det här med döden. Rätt vad det är så de döda och borta. När man är så här ensam, är det så att det finns människor där ute som dör och är helt bortglömda? Ligger där döda under en viss tid och inte ens...
Jättemånga. Och det är stor rädsla hos våra äldre. Jag hade en kvinna som heter Sonja som var 85 år hemlös. Och hon var alltid rädd för döden. Och sen plötsligt fick hon cancer och så var hon inlagd på sjukhus. Och jag besökte henne varje dag på det här sjukhuset för hemlösa som ligger på Södermalm. Och helt plötsligt liksom så... Hon bara, jag vet inte, om jag dör, ingen som kommer komma och bry sig. Liksom. Min tvillingssyster är död och mina systers barn, ingen bryr sig. Liksom. Jag vill inte begravas bara kommunalt. Åh, vad ska jag göra? Men jag kommer ta hand om dig, så jag, den dagen det är dags. Liksom. Så åkte jag på semester en vecka, kom tillbaka och kände på mig att det stämmer, jag har inte hört av Sonja. Så ringde jag upp till det, då hade hon dött. Och jag kände direkt, så här, vad är hon? Liksom, ligger hon? Vilket bårhus ligger hon på? Hur ska jag rodda? För jag har lovat henne. Mm. Och jag ringde runt varenda bårhus i Stockholm. Och ingen får säga någonting, för jag är inte anhörig. Men jag lyckades ändå lirka, för då visste jag vem jag var på Södersjukhuset. Så jag fick hjälp att tala om att hon ligger här. Så då gick jag in åt en begravningsbyrå. Ordnade upp med hela begravningen. Jag vet att hon gillar rosa och färgglass. Jag kontaktade en begravningsbyrå, eller så här, blomsterbyrå. Så jättefina, de ordnade med alla blommor. Så gjorde jag en öppen begravning på Skogskyrkogården. Så att bjöd in alla liksom. Och det var, jag tror det var 150 personer kom. Och det var glädjestipelar.
Hon fick den här fina begravningen.
Ja. Tror du att Sonja såg det där?
Ja, absolut. Och sen så dök ju då hennes släktingar upp. Mm. För det var ju så här att Sonja hade ju 1,5 miljoner på outtagen pension.
Aha, då dyker de upp.
Då dyker de upp. Så det är ju sådär, vet du, med pengar, med girighet.
Läskigt det där alltså. Men vad heter det?
Jag fick notan sen också.
Jeanette, vi ska ju såklart, vi kommer säkert komma tillbaka till vid din sida flera gånger. Men vi måste ju ta lite andra delar i ditt liv också. Jag är ju lite fascinerad av den här så kallade dörrvaktstiden då. Mm. Jag kommer ju faktiskt ihåg också, det kommer säkert inte du ihåg då, men jag var ju också på Café Opera någon gång när jag var ganska så, alltså... ung då, när man precis fick komma in där. Och jag är 9 år yngre än Martin, så jag vet inte när det här kan ha varit, men någon gång i början på 2000-talet kanske. Någon gång. Och jag kommer ihåg att du också strålade där och man verkligen såg dig. Men,
var det då när du plankade eller när du lånade mitt lägg? Vilken av gångerna var det?
Nej, men i alla fall, då, du måste ju ta oss tillbaka lite till den här tiden. Hur kom det sig, om du började där, att du valde att liksom så här ge dig in i dörrvaktsyrket?
Jag kommer ihåg exakt hur det gick till. Det var så här, jag jobbade på Norrmalmspolisen då, som civilanställd. Så jag fick följa med mina härliga polis. Jag jobbade Martin Melins turlag. Så jag fick följa med ut och åka i radiobil. Och så åkte vi förbi Café Opera. Och så står Heidi där i dörren.
Just det, som var vaktchef på den tiden.
Ja, precis.
Det var också en kvinna. Så
en blond, lite kortare, skärmig tjej också.
Ganska häxig. Jag brukar vara elak som fan, men jag älskar henne. Alltså, hon var ju känd för det, så hon var underbar. Så kom hon fram till polisbilen och satt jag i baksätet. Jag hade ju läst om henne i Veckorevyn. Så jag bara, så här coolt, kanske opera.
Star Trek.
Ja, så jag tittade ut så här. Jag bara, hej! Och hon bara tittade in så här, hej. Alltså jag bara, jag är också ordningsvakt, säger jag till henne. För jag tänkte, här har min chans. Mm. Och hon bara, vad bra, då kan du komma och provjobba på lördag. För vi behöver en kvinnlig ordningsvakt. Jag bara, och jag tittar på mina poliskollegor. Jag bara, ja då, säger jag.
Oh,
så jag fick gå ner. Jag tänkte, det här är inte klokt. Så jag åkte ner på lördagen på Café Opera. Och fick provjobba där. Med alla killar. Och Heidi hade ringt till dörren och frågade, jag skötte mig. Hon skötte sig bra, säger de. Så då var det så att jag bara ramlade in där. Och jag tänkte, shit, hon känner doktor Alban och Ita. Jag bara, wow. För hon kramade om Ita en gång. Jag bara, känner du? Jag har ju bara läst om det i tidningen. Hon bara, ja. Jag bara, wow.
Så här, lilla bondjantan där kommer till storstan och får jobba på den hetaste krogen i hela Stockholm.
Det var ju verkligen så. Sen Heidi var ju mer och mer borta. Liksom, för att det var ju, jag stod ju mest själv som tjej där nästan. Och så grabbarna.
Vilka jobbar du med? Thomas Franzén?
Nej, han jobbar inte med.
Han
jobbar
inte. Paul Roberto?
Ja, Paul slutade precis när jag började.
Ah, okej.
Okay. Det var Visam och Lenno och Svestan och alla de här liksom,
buggarna. Just det.
Så att då stod jag där liksom, och så hände ju saker, jag kan aldrig glömma det. Det var en från Bandidos chef där då, som kom. Och jag hade ingen aning från landet liksom. Mm. Och han kommer där med sin livvakt och så säger min kollega, sätt det stängt. Klockan var typ 2. Jag bara, hopp. Så han ställer sig bakom mig i dörren och jag bara, hej, det är stängt här tyvärr. Han bara tittar så här, men det är öppet. Ja, men vi har stängt insläppet. Och då ser jag den här livet, han bara, men jag brukar få komma in här. Nej, så kommer man klockan 2, då kommer inte ens kungen in här, vet du. Så jag får in taxit och han bara, ja, sorry grabbar, säger jag. Och vet, den här vakt, han visste inte vad jag ska göra. Så han bara, kom igår. Och då säger min kollega, fan vad bra, alltså, du kommer alltid jobba här nu. Så berättar han vem det var. Jag bara, jaha, jag visste inte jag vem det var liksom.
Men det är det inte så där många gånger de här tuffa killarna?
Ja, jättesnäll.
De respekterar ju mer än kvinna. Hade det varit en man, då ser de det som konkurrens och de ska visa vem som är starkast.
Jag har aldrig problem med dem. Alltså, alla de här riktigt tunga har jag alltid haft jättebra kontakt med. Liksom. För jag är lika mot alla. Liksom. Mm. Så det var väl därför jag klarade mig så bra. För att jag behandlade dem likadant som alla. Liksom. Det var inget konstigt. Och det blir, man blir ju mer självsäker och jag kände att jag kan gå in och ta ut någon örat. Liksom. Jag bryr mig inte. Ibland var det så här, om jag blir full här inne så är någon här riktigt tunga, då får bara Jeanette komma och hämta ut mig. Mm.
Men lärde du mycket de här åren när du stod i krogen som du haft nytta av nu i din organisation här?
Jag fick självförtroende. Att våga ta för mig. Är man kvinna så ska man ju ofta hävda sig på något sätt för att bli accepterad, har ju varit. Och det tycker jag är väldigt tråkigt att det ska börja vara så. För ibland märker man tjejer som inte har så bra självförtroende men vill, så gör de saker som blir så fel. Mm. Så att jag brukar säga det, du är anställd för att vara kvinna. Var kvinna då liksom. Ha läppglans på läpparna och var bara verbal. Det räcker, du behöver inte liksom spela match för du kommer aldrig komma upp i den styrkan i alla fall som en kille. Så liksom, det måste vara mer att det är okej att vara tjej. Mm. Du är där för att du är tjej och du lugnar.
Men hur kände du då? För både jag och Martin har ju jobbat lite grann genom åren och det har varit mycket brottare som jobbat i dörren och så här, hoppat in. Eller. Jag kommer ihåg, ursäkta, att jag jobbade några helger på ett ställe på Norra Barntorget. Kommer jag inte ihåg vad det heter bara för det. Men strunt samma. Mm. Och då hade det varit, precis helgen innan så hade det varit en skjutning där. Mm. Hela entrén var sönderpepprad. Och så kommer jag ihåg att när jag stod där så tänkte jag så här, även om jag inte liksom känner en enorm rädsla just nu så tänkte jag så här, är det värt liksom risknyttaanalysen här? Att så här, här står jag och kanske tjänar 800 kronor på en kväll.
Ja,
och liksom, så sent som helgen innan så hade några pepprat hela entrén. Var det inte, alltså, hade du inte de här tankarna liksom att så här, att är det värt det liksom, även för att det finns ju ändå risk att göra helg efter helg.
För det är väldigt otacksamt också. Många gånger står du där och du tjafsar och du bråkar med folk många gånger på en kväll. För de små pengarna.
Det är bara morsan som är orolig. Alltså grejen var så här att en gång så hade jag en pistol i pannan. Men ändå stod jag kvar där. Det var på Spybar, jag jobbade där också. Så jag stod där en kväll och kom det ett gäng grabbar. Och så sen, det här kommer bli problem. För då var jag ansvarig för The Lab. Så jag kände bara, Fadde gav mig det ansvar. Liksom. Och då så kom de och jag sa, nu är det stängt. Liksom. Nu är det 27 som gäller. Liksom. Och då kom de och jag sa till dem att tyvärr killar, gamla är ni? Ja, 25. Jag bara, ni är 27 här. De bara tittade på, eller hur? Tog han fram puffran och hörde mantelrörelsen och satte han på min panna. Mm. Och bara, nu är det inte så kaxig va? Och jag visste inte liksom vad jag skulle göra. Så jag fann mig i det och sa, nej men stoppa ner den där. För det är kameror här. Det var inte det, men det är kameror här och det där är ju helt dumt av dig. Ska du skjuta mig här nu? Ja, det kommer du säkert lyckas med liksom. Jag visste inte, jag bara fann mig liksom. Och mina kollegor bara, allt blev så förstelnat. Och sen så tog jag ner puffen och sa, det var inte så tuffa, så gick han. Och jag tänkte, vad hände precis? Mm. Så jag tänkte, den här jäveln ska inte komma undan. Så jag ringde polisen, kopplade till piketen direkt. Och sen så hade jag lite direktnummer hade jag. Och jag sa, jag blev precis pistolhotad i pannan liksom, med en pistol. Ja, är du säker på att det var en pistol? Är du säker på att det var en kula? Jag bara, 100%. Mm. Jag är ändå utbildad livvakt, så jag visste ju hur det lät och hur det var. Mm. Så jag följde efter den här killen runt hela halva styrplanen bakom svampen. Och så gick jag ner på is, gjorde han. Så jag berättade för Kristian, han är nere på is nu. Så jag följde med dem in. Mm. Och de gick in. Jag pekade ut honom, så plockade in honom. Och så tog jag ut honom och stod fram. Jag hade den innanför här. Mm. Så jag såg kolven sticka upp. Mm. Så jag bara, ja, ah, där så tog de upp den och hade en kula loppet. Tänkte så här, shit, det kunde ha gått illa. Mm. Men ändå där så var jag inte så här, jag ska jobba imorgon. Alltså jag fattar inte själv. Jag
fanns ingen rädsla när du jobbade i dörren?
Jag bara så här, men gud.
Var du aldrig rädd när det hände och du smällde aldrig. Och det var knivhugg och det var alla möjliga saker?
Aldrig, det är så konstigt. Jag har aldrig varit i tunnelbanan heller. Alla dessa slagsmål och grejer, tåghopp och självmord.
Men det där är ju intressant, för vissa har ju det där att... rädslan är den, alltså en känsla som är väldigt svår att komma till. Ja. Vi har ju haft en gäst här som påstår att han aldrig har varit rädd. Kommer du ihåg den? Det var Runa. Men sen så har vi ju de som blir rädda för minsta lilla grej. Sådär. Undrar, kan du koppla...
man inte jobba i dörren.
Nej, verkligen inte. Kan du koppla det till någonting liksom, i din barndom, att så här, det var väldigt tryggt? Eller vad är det som har byggt den här delen
så
av
jag
dig?
Jag kan inte svara på det. Jag vet bara att jag är rädd för andra saker. Jag kan vara rädd för det övernaturliga, eller jag kan vara rädd för saker som, ja, men, som ska hända om jag ska vittna. Eller whatever, jag tycker det är jobbigt. Det blir rädsla i min kropp, nervös. Sånt här blir jag aldrig nervös. För ju mer det händer, desto tryggare blir jag när det är i sådana situationer.
Sen tänker jag också på en sak till, hur mer man utsätts för saker.
Ja, men så är det ju.
Tänk dig till exempel som vi som har rest liksom i de här Kirgistan, Uzbekistan och så här, man har ju varit med om så otroligt många konstiga situationer som hade man kastat in någon vanlig situationstecken person så hade de blivit livrädda. Men när man har varit med om en situation många gånger till slut så flyttar man ju gränserna.
Ja, men det är som du säger, vi är ju rädda för olika saker. Ja, vi hade precis. En kille i landslaget, han var ju, han slogs och det var bråk och det var grejer hela tiden. Han var helt orädd, det kunde komma 1000 pers på han, han slogs ändå. Men sen skulle vi flyga flygplan, då var han livrädd.
Det gick, där är jag livrädd. Han kunde inte gå in i ett plan. Också. Liksom, exakt.
Återigen, vi är rädda.
Ingen kontroll
saker.
Har man. Man måste förlita sig på någon annan. Och det är det jag tycker är jobbigt, att gå och åka flyg. Liksom. Det är det värsta jag vet.
Men vad tycker du om kroglivet nu då? Har du någon kontakt med det nu? Skulle du kunna ställa dig i en sån här dörr igen? Tycker du att det har förändrats?
Nej, jag ska aldrig göra det mer. Alltså, jag har aldrig mer jobbat tunnelbanan. Jag vill aldrig mer åka tunnelbana. Och jag vill aldrig mer stå i en krogdörr. För att jag känner mig klar. Alltså, det skulle vara som att jag kan gå på krogen någon gång så här, och hälsa på mina gamla kollegor. För de är vissa är kvar. Och känna så här, vad glad att jag liksom har gjort det där. För jag har verkligen älskat det. Jag har aldrig lämnat mitt jobb för att jag inte älskat det. Jag har lämnat för att känna att nu vill jag utveckla mig vidare. Så det är inte bara så här, att man har lämnat med liksom, att man skämmas för att man har gjort fel eller blir sparkad. Aldrig hänt. Utan jag har lämnat när jag känner mig klar och vill lämna över fanan till någon annan. Liksom. Det har ju varit så. Mm. Sen om jag liksom, jag blir ofta förfrågad så här, kan du tänka dig stå här, vi ska ha en fest här. Jag bara, nej, jag orkar faktiskt inte. Jag
är så ärlig. Ingen comeback alltså.
Aldrig. Aldrig.
Okej, Nathan, du... Jag vet att det är en händelse, eller det kan vara flera händelser som har påverkat dig väldigt mycket i ditt liv. Och jag tänker här att du har blivit anklagad för att vara främlingsfientlig.
Mm. Rasist, ja.
Och att vid din sida också har haft samröre med SD och så vidare. Jag vet att det här påverkar dig jättemycket. Du har fått ett drev av hat efter det. Kan du berätta lite, hur kom det här drevet?
Ja. Hur ska jag gärna berätta, för att det är värsta jag vet att bli kallad rasist, för det är det sista jag är. Och därför var jag så ledsen. Det var så att vi skulle ha demonstration. Och i den här demonstrationen kom väldigt mycket folk som skulle anmäla sig. Det var 4000 personer som stod i Humlegården. Helt plötsligt så ser jag att SDs Jim Åkesson kommer ner och ansluter till den här demonstrationen. Men det hade även vissa andra politiker gjort. Men som han är och alla vet vem han är, så var det väldigt mycket fokus på det. Tidningarna var där och följde oss. Liksom. Så när vi kom upp till Mynttorget där vi skulle ha jag skulle prata på scenen, så sa jag så här bara uppe på scenen, har vi några politiker här som vill säga några ord, så varsågod att komma upp. Och då kom Elisabeth Svantesson upp på Moderaterna och pratade. Och så kom Jimmy Åkesson upp. Och på varje gång så, jag kramade Elisabeth Svantesson, för henne känner jag lite grann. Så henne kramade jag om, men det var ingen som fotade det. Och så tackade Jimmy Åkesson, tack för att han kom upp och pratade och stod en bild. Och efter det, då fick jag höra att Jeanettes organisation var i samröre med Sverigedemokraterna. För min pappa är sverigedemokrat. Och jag tänkte så här, men alltså, vad har det med mig att göra? Jag är ingenting, jag är opolitisk. Totalt. Alltså,
ja,
jag,
du behöver väl inte vara rasist?
Nej,
för att,
nej, men alltså, de får rösta på vad de vill för mig. Mest. Jag är moderat, liksom, varit det sedan jag började rösta. Men då var det så att jag var SD minsann. Liksom, och Kjell Bergqvist var ju med i min organisation vid tillfället. Och han hade ju väldigt tydliga åsikter om att allt annat än SD hade han i en Facebook-sida. Och jag sa det till Kjell att du får inte prata politik hos oss. För att liksom, vad man röstar på, vad man gör, det är oväsentligt här. Mm. Men får inte prata politik. Men det gjorde han ju ofta om sitt det här, va? Så att han klev ju av då i samband med det här drevet som började mot mig. För han sa att det kan inte vara kvar en sån.
Hur kändes det när han hoppade av?
Det kändes som en slag i magen. För att det var som att istället för att ringa upp till mig och säga Jeanette, du, det är så här, det funkar inte. Jag kan inte vara med det här drevet som har säkrat mitt varumärke. Och det kan jag förstå. Annat varumärke att skydda. Fantastisk skådespelare. Och så blir det drev mot mig. Men jag hade önskat att han stod kvar vid min sida när det svajade lite grann. Och tänkte så här, det här är bara trams. Liksom, så här gick det till.
Mm. Kände du sviken?
Ja, det gjorde jag. Men jag förstår honom, jag kände mig väldigt sviken. Och jag kände mig sviken på många. Och sen då,
har du inte pratat med Kjell Bergqvist?
Nej,
efter
inte
det
ett ljud. Han inte kan titta, en enda gång. Alltså, titta han bort när han ser mig. Liksom. Jag tror att han har förstått idag att det var bara skitsnack. Mm. Jag förlåter honom för länge sedan. Det är inte det. Jag är ingen långsint person. Jag hade bara önskat att han var lika stark som de andra i min närhet och stå kvar när det blåser. För att jag var nära att vika under där. Jag kände att jag kommer hänga in min jävla rock här nu och så kommer jag fortsätta till underbanan och så lägga ner. Men så gick jag ner till första centrum en gång och kände att jag måste ta handla. Så gick jag ner. Så kom det fram två pensionärer till mig och kramade om mig och så sa så här: Jeanette, du gör det fantastiskt. Bryr inte om vad folk skriver, vi älskar dig. Så tänkte jag så här: vad fan är det jag håller på med? Liksom? Ska jag sluta med det här bara för tidningen skrev och idioter håller på att hitta på grejer? Det är ju för de äldre vi gör det här, inte för dem. Så där och då bara reste jag på så här: jag ska fan inte sluta. Och vi var till större, blev starkare och jag insåg bara att jag bryr mig inte vad folk skriver. Jag bryr mig bara om våra äldre. Så att vi kommer alltid stå där starka. Liksom.
Men var det inte så att man försökte sätta olika grupper mot varandra också?
Extremhögern använde oss som vidersida. De värnar om våra svenskar. Extremvänstern hade också som ett bollplank att den där jävla SD-organisationen. Så jag har varit så förbannad. Så jag gick ut med ett stort brev och skrev att jag hatar när extremvänstern och extremhögern använder min plattform till en politisk jäkla pajkastning. Vi är inte politiska. Vi bryr oss inte om folk röstar på. Vi hjälper alla oavsett hudfärg, har alltid gjort. Det enda jag bryr mig om är åldern. Vi hjälper äldre. Vi har, om man ställer sig i våran soppkökskö eller på våran gård så ser man att det är väldigt blandat. Jag älskar olika kulturer. Jag har varit ihop med killar som inte är svenska. Min stora kärlek som jag haft hela mitt liv, han är inte svensk. Alltså, jag vet att det bara är trams. Mm.
Men så, det där har ju vi också stött på så många gånger. Och många av våra vänner har bakgrund från andra länder och liksom, det finns inte ens
finns
någonting.
Finns väl ingen svensk idag som inte har kontakt med någon från
jag
någon.
Hatar ju rasister.
Ja, men det är det jag menar. Det är så långt ifrån ens värld så att man ens ska behöva sitta och försvara det. Mm. Men det kan fortfarande vara att det ena behöver inte utesluta det andra. Du kan till exempel då, jag läste någonstans där ni hade pratat om det här med att vi tog emot så himla många asylsökande. Så att självklart ekonomin blev drabbad och det i sin del spinner över på att vi inte har pengar nog att ta hand om våra pensionärer. Och så. Man måste ju våga prata om sådana saker. Och det har ingenting att göra med att man är rasist.
Nej, men det är så känsligt ord där. Och liksom, jag har alltid sagt så här, vi ska hjälpa våra pensionärer. Liksom. Och jag menar, sen bryr inte jag mig om du är från Ukraina eller om du är från Afghanistan. Är du pensionär så är du välkommen till oss. Alla är lika välkomna. Liksom. Och jag har alltid varit väldigt tydlig med det. Men det finns alltid onda människor som vill förstöra. Jag har haft människor i min närhet som vill använda det mot mig. Jag har stött på patrull väldigt mycket. Två steg fram, ett steg bak. Men ändå så reser man sig upp.
För nästan var det inte så. I början så tog du åt dig väldigt mycket.
Jag
åt det som skrevs och så vidare. Men sen så, om jag uppfattat det rätt, så tog du ett beslut att du ska börja möta de här människorna med kärlek istället för hat. Och då så skedde det någonting.
Ja, alltså, jag börjar bli så trött på det här. Vi säger att jag får 100 kärlekshjärtan. Mm. Så får jag 2 som skriver din jävla SD, bla bla bla. Och då skrev jag så här, min lilla gubben, eller kom få en kram istället. Mm. För det var det. Och jag började så på alla.
Och
var
bjöd
så här,
ut dem till och
ja,
med?
Ja, alltså, kom till vårt soppkök, var med på en utdelning. Träffa människor, få kärlek, får du se. Mm. Det ville de ju aldrig. Mm. Så att väldigt mycket så här, men jag blev ju så pass hotad att att jag fick ju ha livat med mig till Almedalen. Jag kunde inte, jag var ju nära att bli, de skulle plocka mig liksom, de här extrema människorna. Och jag fick ju borra igen min brevlåda, sätta fast en sån här stål, eller en låda med så här brandsäkert, för de hotade skulle döda mina katter, kasta ner råttgift. Jag hade lappar på min bilruta, sätter i bil, kommer sprängas.
Alltså det, hur kan det gå så långt?
Det är så man tufft, det var ensam tjej det.
Mm. Och de här dreven liksom att så här, ibland har de inte en substans, ibland kanske de har substans, men att det är ändå så här, vad är det som triggar liksom människor att gå på så hårt, och så bara blir det som en spiral.
Det är farligt med drev, ja. Alltså, det kan verkligen göra att människan vill avsluta sina liv.
Ja, det sänker ju människor.
Ja, men jag har aldrig den känslan, men jag var bara så här, jag skiter i det här nu. Men så vände jag mig om och sa nej. Så hörde jag min mamma så här, du är inte sån, res dig upp nu Jeanette, upp och kämpa. Och det gjorde jag liksom. Och min pappa var så här, kom igen nu. Så pappa, han tyckte det jobbigt, för att han har gett sin dotter problem. Så han klev ju av styrelsen. Det var ju i början bara när jag behövde sin styrelse. För mig var det själv min pappa ska vara med. Han var ju den som hjälpte mig att starta upp min ideella förening. Men han klev av för att under, som låta mig slippa problemen liksom. Och fortfarande höll folk på så här, det sitter SD här i styrelsen. Jag bara, ingen aning folk röstar på. Jag skiter fullständigt i vad du röstar på.
Så att liksom, ingen med politik alls.
Nej, vi är inte religiöst och inte politiskt. Hos oss är man välkommen om man är snäll och har stort hjärta och behöver oss. Liksom. Då är man välkommen, alla volontärer allihopa.
Men Nettan, om man vill engagera sig då, vid din sida, då, hur gör man då? Om man känner att jag har ett behov och jag skulle jättegärna vilja hjälpa till. Kanske ekonomiskt eller bara vara där på plats och ge kärlek och ge saker kanske. Mm. Hur gör man?
Alltså, vi brukar ha så här, ibland kommer vi brukar säga att företag får gärna sponsra ett soppköksväll. Det kostar 13 000. Man är företag har ju ofta råd med det. Så alltså får man höra av sig oss innan man var med på en utdelning. Eller om man vill skänka saker, då kontaktar man oss på hemsidan. Det står alla kontaktuppgifter.
Vad kan man skänka?
Är det... Allt från liksom, vi kanske behöver jackor nu till vintern. Vi kanske behöver nya såna här Dramatenvagnar eller rollatorer. Vi behöver allt liksom. Och vi skriver ofta på vår Facebook vad vi behöver. Vi söker och då har vi det på en timme. Liksom.
Och vad heter Facebook-sidan?
Är det vid din sida, Sverige.
Men jag är lite intresserad av det här. För man vill ju alltså man vill hjälpa människor som är utsatta och sådär. Men om vi ska våga vara lite så här icke-PK då, eller vad vi ska säga. Har vi varit för dåliga här i Sverige på att ta hand om våra egna? Börjar vi titta liksom långt bort över gränserna först och börja liksom så här, ja men det ena kan ju inte utsluta det andra. Man vill ju liksom hjälpa varenda människa som har det svårt där ute. Men har vi liksom missat
eller
dem som
är... bort våra egna?
Alltså jag kan tycka så här, eftersom vi då är så rikt land och vi hjälper alla liksom, så måste vi kunna fördela det på rätt sätt, kan jag tycka. Det ska finnas medel för både våra äldre, för utsatta ungdomar, för missbrukare och även för länder som har problem liksom, med vapen, när vi ska skicka vapen till Ukraina och allt. Vi har ju pengar. Så det jag skulle önska att man fördelar resurser, att det finns grupper där uppe på riksdagen som sitter och säger att vi behöver så här mycket till våra äldre, vi behöver så här mycket till... Att man kan fördela det. Jag tycker de är dåliga på det. Mm. Väldigt dåliga på det.
Mm. För det är en konkret pengar. Kritik. Ja. Att de här liksom...
De glöms bort. De vill inte satsa på våra äldre.
Vad skulle det kosta att hjälpa? Om man bara tog det som en så här konkret kalkyl. Att okej, vi har lokaliserat 200 pensionärer här som är liksom, vill ha hjälp. De är inte liksom inne i drogträsket, utan det går att hjälpa de här. Men de har ingen bostad. Vad skulle det konkret kosta liksom att få dem från gatan till ett tryggt boende till och så vidare? Det kan inte vara några enorma pengar. Så varför görs det inte?
Och det borde ju löna sig längden dessutom, än att de ska gå ute och dra och kanske kosta samhället på det sättet istället och falla tillbaka i missbruk.
Men vi förstår ju inte varför sker
men
inte
jag
då?
Fattar inte heller. Jag frågar alltid när de kommer, så varför händer ingenting? Mm. Vad är det som är problem? Bygg upp en liten, det finns ju så där man kan bygga modulhus, sätt upp några sådana nu till vintern när det blir kallt liksom. Men det är ingen som bryr sig, det är bara snacka, speciellt när det är val. Mm. När valen börjar liksom närma sig, då är de ute i soppköken och då syns de med våra äldre. Mm. Och så har vi vår äldreminister, hon åker till de här fina ålderdomshemmen och sitter och dricker kaffe med Agda och Olle liksom. Men kom dit problemen
istället. Men varför är det så här?
När jag hör det liksom, fan, nu blir jag förbannad liksom. Varför, vem har ansvaret för det här?
Mm, det undrar jag också. Kommunen, jag sa till statsministern så här, när inte kommunen gör sitt jobb, för det gör de ju inte alla. Det finns många bra kommuner, absolut. Men jag säger, de som inte gör det, här i Stockholm har vi katastrof. Mm. När inte kommunen gör sitt jobb, då ska ni se till att de gör det. Varför gör ni inte det? Har ni glömt bort de här äldre? De har ju sina trygga fanskärslöner att falla tillbaka på. De behöver inte bry sig. Mm. Men de här äldre som inte har råd. Vi hade en som inte haft kylskåp på 2 år. Mm. De har glömts bort. Han hade ingen el på 8 månader. Så vad är det här då?
Tänk om alla Stockholms politiker avsatte 10% av sin årsinkomst. Mm. Och så gav de den budgeten till dig, Nattan. Ja. Och så sa de, okej.
Eller som Norrtäljes politiker. Där man höjer sin lön med sjuka belopp. Där nu stoppar det sig här, tack och lov. Men där man ville, istället för att ge dem kanske för våra
ja, men man blir så förvånad gång på gång när man sitter och pratar. Vi har haft många gäster här och så här, som har haft olika områden de har brunnit från. För om man tänker att så här, det är ju inga jätteresurser egentligen som krävs, men det sker aldrig någonting.
Det är inte svårt att hjälpa. Mm. Eller så ger man oss resurser, för jag har inte fått en krona från stat eller kommun. Jag har gjort det i 7 år.
Ja, men det är också sjukt. Här har man en grupp människor som vill hjälpa till. De liksom viger sitt liv åt det här, men får inte pengar.
Inte en krona har vi fått. Inte
och många bidrag. Tror ju att ni har fått mycket från staten.
Inte en spänn. Jag har fått pengar från Kavli-fonden, för vi tävlade om 3 norska miljoner. Och jag gick vidare och sen så fick vi 700 000 ena gången och så var det typ så 212 andra gången. Fantastiskt liksom. Och så har jag haft insamlingsgalor, jag swishar din längd, din vikt, alltså jag håller på med massa grejer. Så åker jag runt och föreläser och gör sådana saker, så samlar in pengar. Men aldrig en krona har vi fått. Jag kommer ihåg John Jönsson sa såhär, men sök den här fonden, gör det. Eller bara, han var ändå besökt oss.
Men kan det vara så också då att de anser att du har en för smal målgrupp, att du ska finnas för alla? Hade det varit annorlunda då?
Säkert, hade jag hjälpt alla så hade det säkert varit så.
Nej, men det måste ju vara starkt och nischa insatt. Från större kunskap om just den här lilla gruppen, eller lilla, det är inte så en liten grupp, men den här gruppen, det känner jag är en styrka i din organisation.
Och säga vad de vill, men det är ändå de här människorna som har byggt det här landet.
Ja, alla, om man har tur, ska bli gammal, så tänk på det.
Ja. Alla. Och de har ju... Alltså de som är pensionärer idag, när man vet liksom vad de har gjort och slitit och det. Och när man ser en sån, bara, alltså det räcker att jag går förbi ett ålderdomshem och ser att någon sitter där ensam, så svider i hjärtat. Mm. Och det är så här, som Marta var inne på, det ska inte behöva vara en nischa. Det ena ska inte behöva utesluta det andra. Du brinner för en sak och en målgrupp. Och det finns jättemånga liksom parametrar att ta med i det här. Liksom varför de behöver mer hjälp. Och det ska stat och kommun kunna lösa.
Ja, absolut.
Alltså det är inte några enorma summor.
Det är skandal det här som händer.
Men då gäller det också att kunna hålla i stålarna. Mm. Jag vet att det var en kvinna som du hade som jobbade hos dig. Mm. Som faktiskt förskingrade en jäkla massa pengar. Miljoner. Hon förde över pengar på sitt konto.
Men nu kommer hon få sitta i rätten och åtala i slutet av månaden.
I slutet av den här månaden?
Ja, så då ska jag vara där.
Ah, okay. Så kan du berätta om det? Var det en societetskvinna? Okej, men du kan i alla fall, hur kom det sig att de började jobba för dig? Du kände du henne, den här kvinnan?
Nej, hon kontaktade mig på Facebook. Så att hon bara, vill du skänka pengar? Liksom. Jättesmart. Och jag kan inte gå in på cases så mycket, men det började att hon liksom skänkte pengar till organisationen. Fantastisk kvinna och varit en förebild och mentor och otroligt duktig och kunnig. Men så jobbar de här proffsen. Men det slutade med att det blir... tagen på bargärning liksom, och sen så
klassisk bedragartaktik att först vinna
förtroendet. Jag skriver om henne i boken, så att mer än det jag skrivit i boken kan jag inte berätta.
Men... vad riskerar hon för straff då, vet du det?
Nej, men det vet jag inte vad det blir, utan det ska jag på rätten nu då.
Ja, men jag tänkte om du visste vad hon riskerar.
Ja, jag tror att det blir alla möjliga grejer, för det är inte bara oss liksom, så att det är mer saker på henne.
Men har ni fått tillbaka pengarna i år?
De riskerar sig med låsta, tror jag, kvarstad heter det.
Okay. Har du varit för godtrogen där, Nettan?
Absolut. Jag är för godtrogen. Ja. Jag är en naivt godtrogen människa. Jag tror gott om alla tills motsatsen bevisas. Men så kommer jag nog alltid vara.
Men kommer du göra något förändra? För jag tänker så här, om man sitter där ute och kanske lyssnar och känner så här, jag skulle gärna vilja skänka pengar till vid din sida, men då vill jag också veta att pengarna tas hand om, att det går till rätt ändamål, att det inte kommer
ytterligare. Det har gjort en stor förändring i organisationen. Och den är väldigt, väldigt bra nu. Så att om man går in och läser och sitter på hemsidan, så ser man att det finns en otroligt bra styrelse, otroligt säker, och vi har bra, nu har vi haft bra bokföringsbyråer och redaktionsbyråer, men vissa psykfall tar sig in ändå, men det kommer inte hända nu.
Ni har vaccinerat emot det här, kan
vi har säga, verkligen sätt. Vaccinerat oss, och man lär sig den hårda vägen ibland.
Ja, ah, vad skönt. Härligt.
Jag tänker en så här intressant grej bara. Är det något livsöde, för du har ju stött på människor där ute. Är det något som till och med för dig som borde vara lite luttrad nu i det här laget, som har stått ut? Är det något som du alltid återkommer till i tankarna?
Ja, men det är hon som dog, som var så rädd att dö, att ingen skulle komma ihåg henne. Att hon skulle, alltså, det var väldigt jobbigt, för hon kom oss så nära liksom, att dö i sin ensamhet. Och sen när man ringer och svarar inte, hon har dött i sjukhus alldeles ensam, ingen satt bredvid henne. Liksom. Och det är sånt här våra äldre som vi jobbar med är rädda för, att dö ensamma på en parkbänk eller att somna hemma och ingen släkting hör av sig. Liksom. Och de berättar ju om sin ångest väldigt mycket. Så jag har många livsöden. Jag har många, det är därför jag brinner för det här. Att jag vill förändra deras livsöden. Att förstå att vi kommer inte glömma bort det. Liksom.
Har du sett någon som har gått från en topp? Alltså,
ja, egna företagare.
Ja, men nu pratar vi om såklart all det här med framgång. Så det kan, alltså det är subjektivt.
Ja, men linjen är så tunn, va?
Ja. Men om, har du något sånt exempel? Ja, någon som har varit liksom jätterik och framgångsrik?
Han var jätterik och haft många företag. Och sen så tyvärr så började han dricka lite alkohol när han skilde sig. Vart väldigt ledsen och ensam, så han blev av med allting liksom, så hamnade han på gatan. Och då så berättade han hur fort det kan gå, att man kan ha allt. Han har sett hela världen, han har gjort allting, han har rest överallt, och sen så bara tappar han alltihopa, han går in i någon slags vägg, och bara, allting bara rasar liksom. Nu dog han i KOL, så att han var död liksom ganska länge nu, men det var också, barnen ville inte göra någon speciell begravning för honom, de var besvikna på honom liksom. Han sa att jag hade allt och sen förlorade allt också.
Men där är ju väldigt hemskt, alltså en man som förlorar allt, han och barnen vänder han ryggen tack vare kanske då, eller på grund av att han börjar dricka och så vidare, men istället för att fasiken, pappa mår så jäkla dåligt, han har börjat dricka, vi måste göra allt för att rädda honom och få tillbaka honom igen.
Men alla är inte som oss liksom,
men har du något annat, någon annan historia? Jag tänker om man vänder på det här, att det kanske att man är nere i skiten, men med hjälp kanske av vid din sida, att man kommer upp igen och ser tillbaka arbete och kommer tillbaka.
Alltså, arbete gör de inte för pensionärer.
Nej, just det, det är pensionärer. Men det finns pensionärer som jobbar lite extra.
Men de är lite äldre.
Men som kommer tillbaka.
Ja, jag har solskenshistorier massor. Men ett som hände faktiskt häromdagen. Och det är så gulligt. Vi har en killkompis till mig som ringer mig och frågar Johan Petré.
Ja, just det, Johan. Ja.
Han ringer mig och frågar sig, Jeanette, har ingen av dina äldre som är lite fortfarande pigga och kan arbeta och ta för sig och kanske vill ta hand om lite djur och båtar? Och jag bara, jo, men vi har en som heter Per. Och det slutar med att han har åkt ner till Småland nu och ska jobba på hans gård. Och han ska få en liten lön och han ska få en god båtutbildning. Och helt plötsligt är inte han hemlös. Så han var hemlös.
Vad häftigt.
Hemlös. Han betalade vi hostel till i ett par år. Liksom. Eller ett år var det. Och liksom, men nu får han åka ner till Värmland är det. Mm. Så att det är jättekul.
Så ge aldrig upp.
Nej, alltså det finns alltid.
Det ser ut många gånger då.
Jag tänkte på en annan grej jag hörde som jag tyckte var lite kul. Du har ju tagit så här massa konstiga val. Nu kastar vi oss lite fram och tillbaka. Mm. Men det är det som är roligt med poddformatet. Jag läste att du tog jobb på en lyxkryssare någon gång. Och att du då, om jag hörde rätt då, att du kastade dig in i städaryrket och att du inte kunde ett jäkla skit om det. Men du,
jag ljög lite, med mina referenser.
Kan du inte berätta det? För det var så kul när det, att du med din street smartness liksom.
Jag hittade på till CV, så skickade jag in till en norsk rederi. Jag kom på intervju ganska snabbt. Och sen var jag flygen till Shanghai. Jag tänkte så här, shit, jorden runt kryssare. Jag kom till hela världen och bara städa lite hytter, klarar man väl av.
Du var inte med så din ung då heller?
Nej, det här var jag på Spy, bara 2000 var det.
Ja, du med din charm och sen så kan du snacka på lång, gatan. Street smart.
Nej, men det här är så kul. Så kom jag till Shanghai och så gick jag bo på det här fartyget. Och jag ser de här tjejerna, filippinskor, och det var polskor, stod och rökt och slut. Och jag bara, hello! Så här, är det jobbigt att jobba här? Är det inte ledig? De bara, ledig. Vi hade aldrig ledigt. Jag jobbade 7 dagar i veckan. Jag bara, va? Jag bara, va? Så här, vet, det var ju liksom lite ledigt där på eftermiddagen när man har gjort sina hytter. Liksom. Och så efter klockan 10 varje kväll. Jag bara, och så skulle jag gå ner då, så ska jag få min klänning där, va? Så jag skulle sy en liten drä. Man ska ju hämta ut sin lilla städklänning. Och då tittar de här filippinerna på mig, så de bara, no, too big woman. Vet du, inte var med så här 1,80 tjejer. Liksom. De bara tittar på mig så här. Så då fick de sy ihop 2 klänningar till mig. Och jag gick och bodde på det här. Och jag kände, shit vad jobbigt det här var. Städa 14 hytter, lyxhytter varje dag. Det är inga Ålandshytter, utan det är lyxhytter.
Ah, okay.
Och jag kände bara så här, fan, det här kommer jobbigt. Så jag lärde mig fuska snabbt. Man drar dammsugan efter sig, så låtsas. Så kom de här härliga filippinskorna, för de behöver ju pengar. Jag gjorde det mest för ett äventyr. Så jag bara, ni får lite pengar, ni hjälper mig. De hjälpte mig, de älskade mig där, vet du. Jag hittade på så här, vi beställde room service, jag höll på. Alltså, jag gjorde allt. allt som inte får göra.
Och så du betalade arbetarna för
att
göra
det? Ja, visst, när det var washdown. När det var washdown, när alla går av båten.
Min slav också en slav.
Ja, men då sa jag så här, fan jag pallar inte. Så då följde de efter mig, så de fixade det. Men jag gav dem pengar, de behövde ju pengar.
Ja, de började
jag var inte där för pengarna. Jag var där för jag ville komma iväg. Och då var det faktiskt en hemsk grej som hände. Det var faktiskt att det var två tjejer som hittade på att en av säkerhetsteamet uppe hade våldtagit dem. En tjej. Och jag visste att det inte var sant. För det var bullshit. Jag har sett hur hon klängde på honom. Och hon, och där kom mitt säkerhetstänk in. Det här är ju bullshit liksom. Mm. Och då sa jag så här till honom att jag vet att du inte har gjort det här. De försöker bara tjäna pengar. För de tänker så här, USA har mycket pengar. Hitta på det amerikanska.
Mm.
Så då flög de in faktiskt två advokater med helikopter från New York. Så fick jag träffa dem. Och jag satt där nere och pratade med de här uppe på kaptenen. Så här, och berättade vad jag sett och mina iakttagelser. Och berättade vem jag var. Att jag inte var någon sån här städtjej. Jag jobbade inom security business many years. Och I'm a bodyguard. Jag berättade allt.
De bara, vad gör
det här? De bara, what do you do? Jag bara, yeah, just
en hemlig agent.
Ja, men det var så här, I need a break. Så här. Och det är så här...
I need a break.
Ja, men det var ingen break. Men det var så här, och den här säkerhetskillen, han var så här, jag såg att han bara, åh, så här, var så skönt. Mm. Så när det var klart, då ströks han från misstankeregistret. De här brudarna kastades ur landet fort, sparkades ut. Jag såg dem grät, jag tänkte bara, fuck off, det är så här, gör man inte liksom. Mm. Och sen kom han ner till mig och sa, alltså Jeanette, du har räddat min karriär, du har räddat mitt liv, min, alltså för skammen och alltihopa. Vad kan jag göra för dig? Jag bara, I want to be security on the boat. Och då sa han så här, yes, I don't know what you're doing here, sa mig. Jag bara, men jag vill jobba inom säkerhet liksom. Det skulle vara jättekul. Men då var det så här, man måste vara Navy. Engelsk medborgare, Navy. Okay, okay. Så det skedde sig där.
Det var nära.
Ja, det hade kunnat gått om jag hade varit där. Jag hade fått det. Fan alltså.
Men jag kan tänka mig också det här städjobbet. Det kan ju inte varit någonting för dig, för du älskar att jobba med människor.
Ja, så. Men vet du, jag, det var faktiskt så här, de här som jag städade för, de tyckte så här, vad gör du här liksom? De tyckte det var helt sjukt att jag städade. Så de bjöd in mig till deras hytt och pratade om Sverige och livet. Men jag var också ganska bra, för att det var en... De är ganska smutsiga de här som åker. De skiter allt, va? De slänger grejer och en kille, han torkar sig i röven med det här lakanet jämt. Alltså han låg och kliar sig arslet, du vet, med vita lakan. Så det var alltid en jävla rand där.
Du gick in och sa till.
Jag var så förbannad, så tänkte jag, nu ska han få. Så att det här rena lakanet, man ska byta varannan dag. Då vände jag hans jävla skitfläck uppåt. Så när han kommer in och ser en brun bajsrand på lakanet, så säger han mig så här, han bara, excuse me miss. Jag bara, yes. Some, my sheet is not clean. Och då sa jag på engelska, ja men om du slutar torka dig röven med lakan och använder pappret, så kommer det inte bli så. Då blev jag uppkallad till chefen direkt. Jag fick så mycket varningar där, vet du, för jag gjorde inte det. Så en gång till så skulle jag bli vräkt liksom, eller avkastad från båten. Men ja, alltså jättepopulär, ja, men jag var populär bland alla gäster utom dem då.
Vänta, jag tänkte så här, du blev ju känd av svenska folket i Tunnelbanan, som programmet heter. Mm. Och hur är alltså våran...
Förutom han som sprang på krogen.
Ja, ja, precis. Nej, men våran producent, Theodor Lundgren, Storyhudda, som han uppsade, han hade en fråga. Han har ju följt dig också genom åren. Och han sa så här, fan, hur kändes det för Nettan? Det liksom var helt okänd i stort sett. Och så nästan bara över några veckor. För det här programmet blev väldigt populärt.
Det går ju fan liksom varje dag på tv.
Ja, så blev du känd för hela svenska folket. Hur var det? Hur kändes det?
Alltså grejen var så här, jag hade aldrig någon vision att vara med i tunnelbanan. För att min chef, det var en slagsmål Östermalmstorg. Och jag såg ju lapparna överallt. Det stod så här, bli med mig i tunnelbanan, träffa Strix, bla bla. Och jag bara, nej, alltså jag är för gammal och jag inte springa, jag är lat. Jag är lat, alltså jag har alltid varit lat. Så jag kände, det här är för de unga vakterna som gillar att springa och få action. Så jag bara tittar bort den här skylten. Men så var det ett stort slagsmål på Östermalmstorg. Jag är inte rädd att ta i det så. Jag går ju rakt in. Så när det var slagsmål så åkte jag dit. Och sen så kom jag inte ihåg vad det hände. Men jag gjorde någonting jävligt bra. För det slutade i alla fall. Jag fick ner någon på backen där och så vet jag inte vad det var. Och då frågade kameramännen så här, får vi intervjua dig för det hände sen? Jag bara, men det kan du få göra liksom. Så jag bara bla bla bla. Dagen efter ringer min chef och säger att Kanal 5 har ringt till dem. Och hon måste bli tunnelbanan. Det var bara, hon ska med tunnelbanan, så blir det inget bra. Så jag bara, så min arbetsledare Mattias ringer mig, du måste ha med tunnelbanan. Jag bara, nej. Jag bara, jo. Jag bara, nej, jag vet inte att de ska filma mig. Jag springer runt och jag orkar inte. Jag är för las, jag gillar att stå still och bara, jag gillar att snacka med alla och jag sitter gärna bredvid dem på bänk. Alltså jag är väldigt annorlunda jobbar. Jag bara, precis som jag var på tv.
För det är det man såg
ja,
också.
Men så var jag.
Din kärlek, ja. Empati.
Jag kan sitta med någon på en bänk och vänta på tunnelbanan.
Ja. Och på så sätt avstyra mycket
ja,
som
hade jag har kunnat. Aldrig problem. Jag har aldrig haft problem med tunnelbanan. Alla bara går och slår. Jag bara, nej.
Ja, men där stack ju du ut. Ja. Det var ju det som var så otroligt intressant att se. Hur du tar människor.
Ja. Så jag kan liksom sätta med någon pundare så här, många så här, kollegor bara handskar på fram med batongen, bara släpp sprutan. Mm. Jag bara, vad fan? Vad håller ni på med? Jag bara, stoppa ner sprutan nu. Mm. Och så går jag ifrån, för att det ser inte bra ut kan jag säga. Så kan jag sätta mig där och så hör jag imorgon. Mm. Och de bara, jag bara, men stoppa ner där. Och de bara, vet, behöver inte bråka. Man behöver inte.
Det där påminner lite om våran farmor Maud. Mm. Hon förlorade ju sin ena son i droger, våran farbror. Och hon säger alltid det, när man var liten och man gick med henne och så såg man missbrukarna där i första centrum ibland så liksom man ryggade och hon bara, det där är människor också.
Ja.
Det där det kan vara en pappa, det kan vara en bror. Och så gick hon nästan alltid fram, hon kunde namnet på många av de här killarna och en del tjejer också. Hon pratade, hon kunde krama om
dem. Jag älskar pundare liksom.
Ja. Så hon sa det, Martin, det här är människor, de vill bli sedda som alla andra. Ja. Men det kan ha hänt saker i deras liv som gjort att de har fastnat i drogträsket. Alltså. Och du verkar ju ha den delen i det också. Att verkar se människor oavsett bakgrund.
Ja, men jag ser sjukdomen. Liksom. Det finns ju en jättesorglig historia.
Så men att liksom... om vi kommer till frågan här, det var ju det som stack ut. Alla vi som har sett tunnelbanan, vilket de flesta har gjort någon gång som det körs på. Mm. Där stack du ut. Mm. Och just den här medmänskligheten. Men hur hanterade du då att det blev offentligt? Att sen helt plötsligt, kan jag tänka mig, du gick här på...
Ja, men de frågade sig, efter en bild. För det började i tunnelbanan när folk skulle stanna mig på perrongen och bara ta bilder. Och mina kollegor bara, så. För jag var ju en frontfigur. Och jag kände bara så, men det är jättekul. Men liksom när jag var på, när jag fattade på riktigt att det var hysteriskt, det var när jag var på Storsjöyran och jobbade. Alltså jag kunde inte gå en meter. Folk skulle bara fota, prata, kramas. Men då tänker jag så här, då har jag gjort en bra. För att om jag hade varit en bitch i tunnelbanan hade det blivit tvärtom. Men där var det bara kärlek hela tiden.
Och på landet så är det ju enormt
det
stort hysteri, för dem att se någon som varit på tv.
Det var så gulligt liksom. Och då tycker jag så här, men kärlek kan man aldrig få för mycket av liksom. Ibland är det så här, när man sitter på restaurangen och någon kommer fram och säger, ursäkta, jag vet att du äter min, men kan du? Jag bara, absolut. Alltså jag vill aldrig säga nej. Liksom.
Offentligheten har inte förändrat dig till det sämre, tycker du själv?
Nej, jag tar nytta av den och så utnyttjar den till våra äldre, så att jag kan få det jag vill.
Yeah.
Jag kan använda mitt offentlighetsskap till någonting bra, då gör jag det, än att gå på röda mattan.
Och du har ju faktiskt skrivit en bok, den här boken, mer än bara tunnelbanenätten.
Mm.
Kan du berätta lite, hur idén till boken och vad handlar den om?
Alltså jag hade ju ingen vision att skriva en bok egentligen, utan det var min fotograf som skrev så här, har du aldrig tänkt på att skriva en bok? Jag bara, nej. Men jag har en här som vill att du ska skriva en bok liksom, vad ett förlag då. Och jag kände så fan, jag vet inte, vad har jag att berätta? Vad är det som kan vara intressant i mitt liv? Och då sa han, det finns massor liksom. Och då hade jag möte med det här förlaget, så fick jag berätta min historia. Då satt alla och snyftade där och torkade tårar och tänkte, det här kan bli, du har så mycket bok i dig, säger de. Så tänkte jag, har jag det liksom? Och då tänkte jag så, men jag provar. Och sen började jag coachas av Leffe Greenwalker, och när vi började skriva den här boken, han sa det, fan Ettan, du har inte bara en bok i dig. Mm. Så den här boken liksom blev ju från sexuella övergrepp, min styrpappa, började ganska starkt, det här våldtäktsförsöket i tunnelbanan, och så började allting. Så det blev ju, jag tror alla har en bok i sig. Alla har det. Men jag fick min på print, och det är fantastiskt. Vilken förmån.
Man får följa ditt
liv. Man följer hela mitt liv nu. Ja. Det är inte en stor del av videos sida, min bok. Utan det är en större del av från när jag var liten till det är idag.
Mm. Vad vill du förmedla med boken?
Att kärlek är en stor del av min bok. Att våga vara sårbar. Att våga visa sig naken. Liksom. Att våga öppna upp. För det händer så mycket positivt då. Sen går man då på nitar när man är godtrogen och man tror gott om alla. Man lär sig den hårda vägen, och det har gjort mig till den jag är idag. Liksom.
Mm. Det, man brukar säga så här att skomakaren går med trasiga skor och så vidare. Och du har ju verkligen vikt ditt liv åt andra människor.
Mm.
Men ibland så känns du lite ensam sådär.
Ja,
men man får lite den känslan sådär.
Ja, jag har inte ens dejtat på 8 år.
Va?
Ja, kolla. spindelnätet är bara all over.
Nej, vill men, du hitta någon partner?
Nej, men jag är lite rädd för att jag träffade en innan då, och det, han skrämde mig. Alltså, det var för mycket. Alltså, han var psykopat också. Och det gjorde att jag tappade suget på att träffa Mr. Right. Så att jag stängde av och så dog min mamma där. Så jag kände bara så här, nej, nu har det gått så lång tid så nu ska jag inte veta vad man gör längre. Alltså, jag kände bara, hur gud. Jag får lite så här, jag får lite meddelanden.
Och, får du kärleks-
ja, men alltså, jag får ju så här, de försöker liksom. Men jag känner så här, nej, alltså vad jobbigt. Och så kanske jag blir förtjust och så ska jag sitta och kolla på telefonen om han ringer, så ringer han inte.
Men är du rädd att bli bränd?
Ja, jag är rädd, tror jag. Ja, jag tror att jag är rädd
och
att
bli sårad. Någon.
För när jag släpper in så gör jag all in där också. Mm. Och det är jag rädd för.
Hur är det med, du har inga barn?
Nej.
Är det någon sorg i det? Eller
nej, jag har aldrig
velat
barn. Nej, aldrig det har aldrig varit. Jag har varit en äventyrare, så jag hade känt att jag skulle kunna ge det liksom, till ett barn.
Det är jätteintressant där, utan att lägga någon värdering. Mm. Vad är det som känner... Eller vad är det känns som att så här, nej, men det där är ingenting för mig? Kan man konkretisera det?
Ja, men jag har nog varit en äventyr. Jag vet inte var jag ville bo. Jag ville bo i USA, eller jag ville bo där, eller resa runt. Jag har alltid varit en äventyrare. Och att då stanna upp och bli en morsa, sitta hemma med en gubbe. Alltså, jag har aldrig varit intresserad av det. Och så blev jag kär och gifte mig en gång. Och det var faktiskt mitt misstag i livet. För det var... mer lycka att skilja sig.
Det var så.
Det var faktiskt sant. Alltså, jag var så glad att det inte varit mer. För jag känner att jag gjort det också. Det är liksom, jag har gjort allt.
Men okej, drömprinsen då? Hur ska han vara? Har du några preferenser?
Ja, men jag har inga preferenser. Jag tror på det här att träffar man någon så kommer, om det är meningen så sker det bara. Det är liksom, jag har inga preferenser. Han behöver inte vara 1,60 liksom och... alltså, jag vill ha någon som, jag vill
känna mig,
jag vill ha en trygg, stabil person som inte vill förändra mig, som inte vill dämpa mig. Jag har haft många sådana som ska förändra mig och du ska inte göra si, du ska inte göra så. Det ska vara skönt att ha någon som man kan luta huvudet mot ibland och bara känna, hjälp mig nu, för nu är jag ledsen.
Och där du får blomstra i ditt
trygg. Hur är du i en relation? Är du den dominanta?
Omhändertagande? Nej, det tror säkert många att jag sätter på
dem. Ja.
Eller hur?
Kanske.
Men jag är väldigt omhändertagande. Det är ganska romantiskt. Jag gillar det här lite romantiska faktiskt. Jag gillar att göra mysigt. Jag är ingen som går ut och partar. Jag har väldigt liksom... jag gillar att vara hemma och mysa.
Du utstrålar ju många olika energier. Mm. Liksom, allt ifrån det där som vi var inne på. Liksom, hela Sveriges mamma. Mm. Och det här, till det som kanske är lite så här. Ja, men hon har skinn på näsan och väldigt bestämd.
Lite mer
exakt, vilken gott och blandat.
Ja, men jag liksom tänker på att det kanske förvirrar också
männen. Ja, men jag tror
männen.
Skrämmer män.
Ja, och skrämmer kanske.
Ja, för jag är också, jag syns. Men jag också går in på en dejtingsida. Alltså, de snackar bara om tunnelbanan. Eller, jag tror att jag skrämmer män för att jag har en väldigt bred... meritlista. Liksom.
Finns du på Tinder eller?
Nej, det gör jag inte. Kommer inte finnas där heller. Nej, men jag tror på ödet. Är det meningen så sker det. Ja. Och man ska palla med mig liksom. För jag har många hjärn i elden. Jag reser mycket, jobbar runt om i Sverige på olika grejer liksom. Och ska då helt enkelt bli kär, då är jag rädd att jag ska tappa fokus.
Men kan det också vara, om vi ska vara jättepersonliga, kan det vara så att du hittar liksom olika anledningar till att parera upp så där, ah, men det är inte tid just nu eller så där. Men om vi går till verkligen botten av vad du känner inne, kan du känna dig ensam ibland?
Alltså, jag gillar ensamheten.
Du gillar
jag tycker om att stänga in mig och bara vara med mina djur liksom. Jag gillar det. Samtidigt så skulle det vara kul när det plingar till i telefonen och säger jag tänker på dig eller så här, och saknar dig.
Och kanske ha någon åldras med.
Ja, precis, jag blir gammal, men nu har jag bestämt att för mina bokpengar så ska jag köpa mig en sommarstuga uppe i Jämtland.
Tror du så att jag tänkte att jag skulle köpa en bra Tinder-profil? Nej.
Jag hoppas det kommer in mer pengar så. Men då tänkte jag faktiskt köpa mig en sommarstuga uppe i Norrland. Och ska bo bredvid min bästa kompis som bor där uppe, som är polis där uppe. Och ja, och sen så får vi se.
Framtidsplanen.
Ja, men en sommarstuga.
Jag har bara en fråga till Jimmy. Har du något mer som du tänker på? Eller dina slaskfrågor som du brukar kasta fram?
Ja, vi kan kasta fram något sånt. Kör din första.
Ah, okay. Nej, men jag tänkte avslutningsvis bara... jag vet att din mamma har betytt otroligt mycket för dig, Nathan. Och hon har präglat dig under ditt liv. Hur känner du när du tänker tillbaka på mamma och så?
Alltså idag kan jag prata med mamma med ändå med en glädje. Det har gått 7 år.
Ja.
Hon har ju fått mig att jobba med hjärtat och lyssna på magen. För liksom, lyssnar man på hjärtat och jobbar med magen blir ofta fel. Och det har jag gjort. Så att jag har ju fått...
Ja, säger det en gång till. Om man lyssnar
man,
på...
Ibland är det så här, man ska alltid lyssna på magekänslan. För ja. Den har alltid rätt. Men ibland jag lyssnar på hjärtat. Och då blir jag så här, så går jag på mina nitar. Mm. Mamma säger alltid mig, lyssna på magen. Och sen så känner du hjärtat. Ja, precis. Och man måste lita på sin egen magkänsla. Sen har jag liksom lärt mig att kärleken löser mycket mer. Att man är vänlig och liksom inte dömer någon efter hur man ser ut och... Så jag har ju speglats av min mamma och fått den här styrkan. Hon var liten, 1,56 bara. Men så mycket styrka och pondus hade hon liksom.
Bär du henne med dig hela tiden?
Hela tiden, alltid. Och sen när jag tycker det är jobbigt så brukar jag prata med henne. Och så hade jag talat med min mamma. Det var först i sovrummet. Jag kände sig fel att ha henne där när jag var så aktiv. Så jag flyttade henne till köket, för hon älskade köket. Så jag ville inte ha henne i mitt sovrum där jag ligger och sover. Så att hon är med i köket, hon älskade köket. Så jag ser alltid på min mamma. Och min katt tittar ofta upp på den här tavlan. På min mamma och sitter ofta och tittar på min tavla så här, på mamma, det är lite läskigt så här. För de tittar verkligen på henne, så jag tänker så här, undrar om hon är här liksom. För djuren känner ju av energier.
Det händer någonting med dig när du pratar.
Ja, mamma, ja, men alltså, jag blir så
varm. Och det är hennes ord som
ja, och jag, ja precis, och min mamma var ju liksom, min pappa är väldigt aktiv, han är mycket med i min bild, pappa är fantastisk.
Pappa lever.
Ja, han lever. Han har bytt hjärta och han för 15 år sedan är stark. Och han, min pappa är liksom... Vi är väldigt lika varandra, han och jag. Men mamma var den här mjuka bullmamman liksom. Som jag alltid berättade alla mina hemligheter för. Mm. Pappa var med så här... Pappas tjej, nu ska du bli inom säkerhetsbranschen. Nu ska jag efter honom liksom. Så att jag har väldigt fikat med bägge. Och mamma var ju allt då. Så dog hon bara, pang. Och du vet, hela min värld...
Kändes det som att du aldrig riktigt hann säga, få säga hej då?
Jag hann inte, för jag bodde i Stockholm. Och hon bor uppe i Färila liksom, eller Hudiksvall. Och när hon dog liksom, jag bara kände så här, men... Så var det en främling på Facebook, det var så sjukt. Som bara skrev till mig, jag kör dig. För jag skrev på, jag måste få hjälp. Kan någon köra mig till Hudik? Nu, jag hade panik. Mm. Han bara, jag kör dig. Han kommer hämta mig mina katter och körde mig till Hudiksvall. Känner inte så. Han satt och höll min hand i bilen. Det var så fint. Jag bara, det är Micke. Så att han glömmer jag aldrig. Så att, men det var en jobbig period. Det var liksom tufft och jag kände att jag kommer aldrig mer våga öppna upp mig. Jag jobbade i tunnelbana, hade kamerateam med mig. Fick gå in på toaletten och gråta varje halvtimme liksom. Och de hade respekt för det. Så att, men det har blivit, jag har blivit stark idag. Hon är med mig liksom. Hon var mitt allt.
Fint.
Ja.
Verkligen.
Ska vi avsluta med någon slaskfråga?
Ja, någon slaskfråga.
Har du någon slaskfråga?
Vi måste ha lite skvaller.
Några ytliga frågor på slutet också.
Nej, men jag tänker på så här, om du bara kan kasta ut det utan att tänka för mycket. Då. Du har jobbat på Café Opera och Spybar. Kan du nämna vilka två kända personer kommer du att tänka på under den här tiden som var flitiga besökare? Snabbt nu nästan, två stycken.
Flitiga besökare?
Flitiga besökare, VIP-kunder eller sådana
på som... På Café Opera.
Oh my god, det var väl... E-Tap var där jätteofta. Dr. Alba såg jag ofta, jätteofta.
Det är så, alltså, det är ingen myt att E-Tap på Dr. Alba har festat.
Nej, men de var aldrig så här var väl där mycket.
Ja, men han var också där, men det var så många kändisar där. Det var ju så inne då, så jag såg alla de där.
Är det någon känd person du har fått hämta i... nerkräken på toan. Ja, det är preskriberat, så du kan avslöja.
Det står i min bok, men jag kan inte veta vem.
Aha, du
kan
får jag inte.
Var det någon som raggade mycket på det, någon av kändisarna?
Alltså, nej. De var lite rädd för mig, tror jag.
Ah.
Vi hade ju Toto där, vet du. Jäklar, dem. De körde ju hårt, va? Och så ska vi gå runt på toaletterna där och låsa upp. Och så var det någon sån, de håller på handikappstoaletten där, folk. Vi måste in här, va? Så låste jag upp där. Då stod ju en Toto där, en man, och körde på en brud där bakom.
Nej. Oh. Inne på handikappstoaletten.
Så jag bara, I'm sorry, you have to stop now. Han bara, please give me 5 more minutes. Så det kommer jag ihåg. Det kommer jag aldrig glömma. Men jag har många kändisar. Alltså det är lite så här sekretess där.
Ska vi avsluta det med Toto?
Ja, just det.
Så ger man 5 minuter till.
5 minuter, det är ungefär en låta. Han är tajmat in det.
Alltså det var ett sjukt.
Ja, Nettan,
fantastiskt att ha det här. Och vilket otroligt arbete du har. Verkligen, verkligen.
Viktigt arbete, verkligen. Ja. Och organisationen är starkare än någonsin. Ni kör på.
Vi har en stark mur omkring oss som skyddar oss från alla idioter.
Och vi lägger ut också lite länkar och sådär.
Och så får det komma och se med egna ögon, tycker jag. Så ni fattar.
Vår YouTube-kanal där, vi kanske skulle komma ut någon gång och vi pratar då och besöka. Och sen så få prata med de här pensionärerna som
absolut.
Är hos dig. Det hade varit jätteintressant.
Då kommer ni förstå
verkligen.
Vad allt handlar om.
Och få se dem live. Ja,
absolut.
Brottabröder.
Yes.
Verkligen.
Ja. Ja, då tackar vi så mycket.
Ja, tack själv för att komma.
Tusen tack.
Jätteroligt.
Tack.
Glöm inte att prenumerera, följa, likea.
Brottabröder podcast.